Hej och välkomna till det 52 avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Mitt namn är Gustav Brink-Larsen och på andra sidan stan sitter Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav, vad
något
roligt!
Något av en comeback!
Ja, det är väldigt roligt att få vara tillbaka i det här formatet. Det känns ju som att det var ett ganska bra tag sedan vi poddade i Från Bäck till Bron-formatet. Mm. Jag har ju pysslat med lite annat som vi gjorde vårt senaste avsnitt, men just Från Bäck till Bron var det ett tag sedan.
Ja, vi poddar ju månatligen i Mästerskapspodden, men det här var ju i november senast som vi släppte då Män som hatar kvinnor, avsnitt 51, eller vi släppte väl faktiskt ett, vi tar uppehåll avsnitt, men det var väl mest bara lite för info.
Ja, men det betyder att det är alltså nästan ett år sedan vi poddade senast, inte riktigt, men nästan.
Nej, vi kommer ju avsluta de här tre avsnitten som vi har släppt nu på årsdagen då av vårt förra avsnitt. Mm. För vi kan väl säga det, vi sätter ju inte igång en liksom varje månad forever and ever nu. Nu gör vi tre avsnitt och det är Lasermannen och avsnitt 1, 2, 3 där. Och sen om vi hittar något annat så kanske vi gör ett avsnitt en månad till eller om ett år igen. Det får vi se lite grann. Det här blir lite av en sån podd numera.
Mm. Vi poddar när vi nöjd med ändå. Ja, vi poddar när vi känner för det helt enkelt.
Ja, när SVT Play lägger upp något vi vill se. Typ. Mm. Ja, ja. För det är lite så det är den här gången. Folk har varit på oss lite grann på diverse sociala medier. Inte varit på, någon har taggat
in oss någonstans. Det har varit en jävla storm om att vi ska göra Lasermannen.
Ja, nej. Men någon har faktiskt, det har ändå fått lite propåer ibland. Mm. Och jag har fått det på Twitter, på random trådar, eller på X då. Mm. Som att folk ber en, eller frågar så här, om vi kommer tillbaka. Och då är det kul att få göra det.
Ja, jag la ju upp lite på vårt Instagram.
Dammade
av vårt Instagram. Och det var ju ändå en del glada tillrop om att vi var tillbaka. Mm. Folk såg fram emot att vi skulle penetrera Lasermannen och göra en ordentlig analys av den här tv-serien från 2005. Och då, ja, den ligger ju på SVT Play. Tre avsnitt om 1,5 timme på varje avsnitt. Känns också så här, lite ganska behändigt format att kolla på. Man behöver inte ägna 8 hela timmar för att göra ett avsnitt från Bäck till Bron. Utan
nej.
Man sätter sig en eftermiddag en kväll, kollar ett avsnitt på 1,5 timme. Gör lite anteckningar om vad man vill prata om. Och sen så trycker man på räck och så poddar man om Lasermannen del 1. Och sen så om en månad, den 15 oktober, så kommer vi med del 2. Och sen den 15 november kommer vi med del 3. Och sen så den 15 december så kommer vi med en liten julspecial.
Oj, gör vi det alltså?
Ja, jag ska fundera lite på den, vad det innebär. Men vi kan väl prata om svensk krim och hur svensk krim har gestaltat julfirande. Och en fantastisk julaftonscen i Mannen från Mallorca till exempel.
Ja,
som man gärna vill prata om. Nej, vi får se, vi får gnaga på den karamellen.
Ja, det finns ju en liten, det är ju ingen nyhet som vi har, men eftersom att vi ändå gjorde en hel del om Johan Falk så tycker jag ju det är roligt att den serien ju får sig en fortsättning, men inte på vita duken så att säga, utan svart på vitt, för Anders Nilsson har ju då skrivit en bok, vad är det, den 21:e historien då, eller vad är det, för det är väl 3 plus 6 plus 65.
Jag håller ingen räkning på Johan Falk-filmen.
Nej, jag för mig att han skrev det någonstans, om det var på sin Instagram, att det här är den 21:e historien, eller ta inte på orden för det, kolla på hans Insta själv istället. Men det ska ju bli kul att få se hur det blir. Han var väl ganska öppen med när du pratade med honom att man ska tolka slutet där som att Falk flyttade till Island. Vi får väl se var boken så att säga tar vid.
Ja, jag ska ju absolut läsa den boken. Det känner man att det är ett måste om man poddar om svensk krim. Vi kanske får tillfälle att göra ett avsnitt om Johan Falk. Det kanske blir det som blir den 15 december-avsnittet. Där har vi för övrigt också ett jättebra jultema från Nolltolerans, som vi nu ska prata om jul i svensk krim.
Absolut.
Så jag tror att jag skulle nog, hittar jag en till så vi har tre exempel, så skulle man nog ändå kunna pussla ihop någonting om jul i svensk krim att släppa den 15 december. Men som sagt, vi lovar ingenting på det.
Nej, nej, nej.
Vi lovar ingenting på det här.
Vi lovar inte ens att det här avsnittet kommer ut. Det är liksom, vi lovar absolut ingenting.
Så här, att om folk lyssnar på det här, Gustav, så har avsnittet kommit ut.
Det
är sant.
Det är en korrekt analys visserligen. Men,
tack så mycket. Tack så mycket.
Ja. Nej, men det är väl kanske det jag har fått med mig mest av den här podden. Alltså, så här, jag visste ju mycket att liksom, vi började det här med Beck från 90-talet. Mm. De visste jag ju att jag älskade. Jag visste mycket annat. Men att Johan Falk-serien skulle bli sådana filmer som jag verkligen kan bara liksom se på ibland. Mm. Alltså, så här, jag har på dem, så här, jag har sett alla två gånger aktivt sett dem, och de har nästan gått lite sådär på någon obskyr, om det är TV12 eller sådär, på typ fredagkvällar. Mm. När jag ibland har suttit hemma och bara liksom haft chill och, ja, men, och kunnat ta på den, och samtidigt som jag har gjort något annat. Liksom, så där. Det har varit liksom mysigt sällskap.
Mm.
Det, är en av de, det är nog fan det som jag är mest glad över med den här poddserien. Liksom.
Att från Beck till Brun har fått dig att uppskatta Johan Falk. Nej, men nu har inte jag alls förälskat mig lika mycket i Johan Falk. Framförallt inte på det sättet att jag har inte ens sett alla filmerna än. Jag har sett merparten av filmerna, jag har sett fler än de vi poddade om. Men jag har ju verkligen höjt nivån, alltså mitt betyg och mitt omdöme. För innan vi började podda om Johan Falk så hade jag ju, ja visst, nolltolerans, jättebra film, men i övrigt så är de ganska lökiga och rätt dåliga. Och visst, det finns ju vissa problem med Johan Falk, absolut, men de är ju ändå de är trevliga filmer att titta på.
Ja, men
och
jag hade ju uppvärderat bara sett dem. Ja, jag hade ju bara sett de första tre och tyckte då nolltolerans jättebra, de andra två ganska jättedåliga. Så jag hade ju inte ens gett Johan Falk -filmerna liksom en chans. Och det, att det var, jag kommer inte ihåg vilken av våra lyssnare det nu var som sa det, att men, ge dem en chans, för de är faktiskt ganska bra. Och så då blir man ju, eller blev jag i alla fall väldigt positivt överraskad och faktiskt tycker att de är, det är oväntat, det här känns som jag sagt det tidigare, men det är en oväntat hög nivå för att vara så många filmer, tycker jag. Och det är jag imponerad av, plus då att utspela sig i Göteborg, det är bra skådespeleri för det mesta, eller det. Men det är inte därför vi är här nu idag, för att hylla Johan Falk, även om det förtjänas. Lasermannen, och då specifikt Lasermannen del 1 kan man väl kalla den.
Ja, det är väl så vi får betitla det här avsnittet av Från Beck till Brun, att det blir Lasermannen del 1. Och såg du, den kom ju då 2005, hade väl premiär i november 2005 på SVT. Mm. Gjordes direkt för SVT, släpptes väl på DVD samma dag som den hade premiär på SVT, och så sändes den i 3 1,5-timmes långa avsnitt under 3 veckor. Mm. Såg du den när den kom 2005?
Nej, hösten 2005 var jag full. Så att,
lite som jag är när vi spelar in podd. Så ja, det var du hösten 2005.
Ja, nej, men jag bodde upp i fjällen då. Hade gjort en tid i, jag hade säsongat våren 2005 och sen åkt upp igen redan i september. Så jag hade lite ströjobb och sen gjorde liksom vintersäsong. Så att jag hade ju SVT, men jag har inget minne av att jag såg dem då. Jag har sett någon gång sådär, men jag har nog aldrig sett ut mig ner och sett serien i ett svep. Det har jag inte gjort liksom. Så att för mig är det här en ny positiv eller såhär, jag visste att det var bra någonstans, men jag hade bara inte kommit med för att se det.
Nej. Och nu ligger det då som sagt på SVT Play. Och jag har ju bara sett det första. Jag såg ju filmen, eller serien, när den kom 2005. Och jag tror inte att jag har sett om den sen dess. Och det är ju ändå då 18 år sedan. Oh, herregud, 2005, 18 år sedan. Det är ju, ja, jag borde ju kunnat inse och räkna ut det, som jag inser att min son är född 2005.
Exakt.
Och han är 18 år gammal.
Jag vill inte säga det. För
ja, det är bra dig, Mattias. Men, han lyssnar inte på den här podden ändå, så jag inte skämmas inför honom.
Nej.
Men jag har inte sett den, vad jag kan minnas, på 18 år. Så jag har inte sett del 2 och del 3 än. Utan jag har ju bara sett det första avsnittet. Sen vet ju jag vad som kommer hända. För jag har ju läst Gellert Hammars bok Lasermannen.
Ja,
jag har lyssnat på Peter dokumentär Lasermannen. Jag har konsumerat en hel del om Lasermannen. Och är man liksom det minsta intresserad av liksom någon typ av svensk nutidshistoria, så kan man ju historien om Lasermannen. Så jag tror inte att, ja, visst, du brukar ju så här spoilervarna, och det är klart, vi kommer ju berätta om allting som händer i avsnitt 1, och vi kommer ju förmodligen avslöja en del om vad som händer sen i avsnitt 2 och 3 också. Det finns väl en risk att vi klampar in, och jag tror att de flesta vet hur liksom serien avslutas, för den ligger ju väldigt, väldigt nära verkligheten. Man kan ju nästan, nej, det är inte drama, det är det inte. Det är inte en dokumentär, men det är ett drama. Det är inte en dokumentär. Men den ligger ju extremt nära verkligheten, och det finns ju, den är ju väldigt väl researchad i det att den bygger på Gellert Hammars utmärkta bok som med samma namn, Lasermannen, en berättelse om Sverige.
Ja, nej, men nu ska inte jag påstå att jag kan alla detaljer om Lasermannen och hans härningar, men det känns som att det här var ju också bara 10 eller 12, 13, 14 år efter så här. Det känns som att det här var en sån grej som man inte kan ta sig för stora konstnärliga friheter på. Nej. För att folk vet om vad som hände. Man skulle nästan bli förbannade om man frångick, om man sköt en annan person. Eller liksom, alltså, om det skulle vara... Eller, ja. Folk kan det och fan, nu tappar jag orden.
Nej, men jag, man skulle kunna dra en parallell till Palmemordet 86, ja. Som ju ändå, det är inte, alltså Palmemordet är inte jättemycket tidigare, så det är bara 5 år mellan Palmemordet och Lasermannen, även om Palmemordet känns som att det är en helt annan epok av historien än Lasermannen. Men den har du, alltså Palmemordet har du gjort otaliga filmatiseringar av och om, där man har tagit sig väldigt stora, alltså nu senast Den osannolika mördaren på Netflix med Robert Gustafsson som Skandiamannen. Vi har väl det sista kontraktet med Mikael Persbrandt och sen ytterligare ett antal spelfilmer och serier om Palmemord. Sen är ju skillnaden mellan Palmemord och Lasermannen är ju enorma i och med att Palmemordet vet vi inte exakt vad det som hände. Vi vet inte vem som var mördaren. Det är uppgjort för spekulationer. Det är uppgjort för att man ska kunna ta sig stora konstnärliga friheter. Lasermannen, där är det liksom i detalj klarlagt vad det var som hände. Man kan egentligen...
Och han har väl suttit, han har väl suttit själv och berättat också liksom, om hur han tänkte. Det ser vi ju i intervjuer då, visst med David Denchik, alltså det är inte med...
Nej, men det är dramatiserade. Jo, men det där är ju intressant, för i boken, Gellert Hammars bok Lasermannen, så finns det ju utdrag från... För Gellert Hammars är ju, åtminstone var han det då, den enda journalist som har intervjuat Jonna Ausonius då, den verkliga Lasermannen. Och i boken så finns det ju utdrag ifrån Gellert Hammars intervju. För Jonna Ausonius, han pratar ju väldigt mycket och öppet om sina tankar. Och det är ju nästintill ordagrant det som David Denchik sen säger i det som han liksom spelar rollen som Jonna Ausonius. Så på det sättet så ligger det ju också det väldigt, väldigt nära verkligheten.
Exakt så. Men ska vi prata lite om vilka som gör den här serien då, så att säga?
Vem vill du börja med?
Nej, men vi börjar väl med registolen. Mikael Marsimain, vad sa vi att den skulle uttalas?
Marsimain. Det är som Malou von Sivers uttalade det efter 10. Jag var tvungen att gå in på YouTube för att se hur uttalar någon annan Mikael Marsimains namn, för att se om det stämmer. Sen kan hon ju i sig uttala namnet fel, det vet jag inte.
Jag tror att du gjorde exakt samma sak när vi gjorde Graven, för det är också samma, han regisserade ju den med. Jag tror att du sa den här meningen då också, faktiskt.
Använd med Malou von Sivers då också.
Jag tror det, eller någon använder du i alla fall.
Jag är ett jävla geni.
Ja, nej, men varför inte återanvända saker om det funkar liksom?
Precis.
Ja, men han är ju den som har då stått för regi för alla 3 avsnitt, så att det är ju en och samma... Och det är ju ändå samma manusförfattare då, Ulf Ryberg, som har gjort det här då, baserat på Lasermannen, en berättelse om Sverige från 2002, alltså boken av Gellert Hammars. Så att det är ju verkligen, det är ju 3 avsnitt, men det är ju verkligen, det är som en lång film liksom, uppdelad i 3. Liksom.
Att man skulle absolut kunna se det som en lång film på, vad blir det då, 4,5 timme. Men man är ju jävligt tacksam för att man klipper ner det till 3 avsnitt. En liten rolig detalj, för jag noterade det i den första artikeln som fanns om Lasermannen i Svenska Dagbladet, alltså något år innan man släppte själva serien på tv, så stod det faktiskt att det skulle göras 4 entimmes avsnitt som bygger på Gellert Hammars bok, då regisserad av Mikael Marsimain och med manus av Ulf Ryberg. Jag tror inte att det hade ändrat någonting i praktiken, eller ja, det kanske det i och för sig hade gjort, för jag gillar det här att den är just 1,5 timme, att det inte är bara, för att man, det är ju en ganska långsamt berättad historia. Alltså det hinner ju hända ganska, eller så här, det tar en stund att etablera saker och ting i serien. Så att den här 1,5 timmen behövs nästan för att man liksom ska sätta tonen i det första avsnittet. En timme hade möjligtvis kunnat bli lite för kort.
Ja, men det hade kunnat vara en och en halv timmes avsnitt följt av 3 1-timmars avsnitt hade jag väl kunnat förstå. Men då blir ju speltiden blir exakt samma. Sen visst, det är skillnad på liksom, om du delar upp 4 timmar eller 4,5 timmar då på 3 eller på 4 eller på 2. Det blir skillnad i struktur och därmed det berättande. Men jag tycker, som du säger, det här är en långsamt berättad historia och det gör att den här 1,5 timmen känns ganska lång, men inte på det dåliga sättet. Alltså det, utan man verkligen får in saker liksom och det får processas i en liksom.
Ja. Nej, men jag gillar någonstans just det här att den är 1,5 timme, att det är 3 stycken 1,5 timmes avsnitt. Det blir bra av det. Men åter till Mikael Marcimain, vad är han känd för?
Nej, men det här var ju hans stora genombrott. Han hade gjort Graven innan, hade gjort ett par tv-serier, Ett litet rött paket och Skeppsholmen. Men det här var ju det stora genombrottet. Efter det, han var ju med i Jakten på en mördare också här för några år sedan då. Men jag vet inte, den film som jag mest tänker på är väl Call Girl. Apropå men är det inte att man, något man hintar att det är, vad heter den, Palme där också?
Lennart Geijer och Palme och ja, framförallt är det väl Palme som är inblandad.
Ja, jag har faktiskt sett den, så att jag ska inte säga, man kallar väl honom bara statsminister, man säger väl inte aktivt namnen på dem. Jag vill minnas att man kommit undan på det med något sånt sätt, för det var ju snack om förtal och sådär.
Magnus Krepper spelar statsministern och Claes Ljungmark spelar justitieministern. De står inte riktigt inte namnade, utan de står bara som statsministern, justitieministern, oppositionsledaren. Har vi också i Kolger. Sen så har han gjort den fantastiska tv-serien Upp till kamp, som ju just kommer det. Att släppas på SVT Play nu under hösten. Det är också en serie, den kommer i november, tror jag, mitten på november. Nu är inte det en krimserie, den hade jag ju extremt gärna velat analysera, men det är ju väldigt långt från svensk krim, så det känns inte riktigt som att det passar i formatet. För det är ju en sån tv-serie som jag såg när den gick på SVT, och sen har inte jag sett den sedan dess. Och jag minns den som att jag verkligen älskade den, att det är som en av de bästa tv-serierna jag har sett. Så det finns ju alltid en risk med att man återser sådana gamla favoriter som man då såg för men typ 15 år sedan, och att de inte alls håller idag.
Det är ändå in character att du har en favoritserie som heter Upp till kamp. Det är ändå det passar ju någonstans dig liksom.
Ja, nej, men och att den utspelar sig i Göteborg, och att och det är så mycket det här med den lokala Göteborgshistorien som kommer in, och redan det känns som att jag redan för då 15 år sedan ungefär var intresserad av Göteborgshistoria utan att jag egentligen visste om det. Det finns en fantastisk scen som de har gjort i Upp till kamp, där huvudpersonerna ligger och badar nere vid knarkplajan i Majorna. Och så ser man hur Älvsborgsbron håller på att byggas i bakgrunden, så man ser bara halva Älvsborgsbron. Det är ett jävla snyggt montage de har gjort det. Som sagt, jag minns det som väldigt snyggt, jag minns det som väldigt bra, men det är länge sedan jag såg den, men jag kommer se om den med förhoppningsvis någon typ av glädje.
Men är det den som är skriven av Birro, eller?
Ja, precis, den är skriven av Peter Birro, men har manus av Peter Birro.
Ja. Yes. Ja, men det är väl det som han är mest känd för, Mikael Marcimain då. Har gjort lite långfilmer och sådär ändå. Men serier som är det som är serier och Call Girl får man väl säga är det som han är mest känd för.
Och det som jag liksom slog lite grann av när vi gick in och tittade på hans filmografi, det är att han har ju inte varit så oerhört produktiv sedan Lasermannen kom 2005.
Nej.
Det är inte så att det är inte David Densicks CV, om vi säger så. Han har gjort betydligt fler filmer än vad den gode Mikael Marcimain har gjort sen Lasermannen.
Ja, så visst, som regissör, där lägger du ner, om en skådespelare lägger 3 månader. Ja, jag vet,
det är inte riktigt samma sak, och du kan inte göra den jämförelsen, absolut.
Jag förstår ändå var du kommer ifrån, liksom. Men nej, det visst, det tar ju längre tid för en regissör, och särskilt om man då också är med och pilar i manus, vilket man väl ändå kan anta att han har varit till viss del. Även om inte alltid det står creddat, så är man oftast med i någon form av process, tänker jag. Det är väl olika från fall till fall givetvis och så vidare. Men ja, vi har ju en väldigt meriterad person som står för fotot i Lasermannen också. Det är ju Hoyte van Hoytema. Jag älskar ju hur han beskriver sig själv, liksom hans så här, identitet och nationalitet. För man hör ju att Hoyte van Hoytema låter ju inte supersvenskt liksom. Det låter ju väldigt, väldigt holländskt. Och det, han är ju holländare även om han är född i Schweiz. Men han har sagt det så här, nu läser jag på det engelska språket så här. I'm not really affiliated with Switzerland. I was born there, that's all. My parents were there very briefly. They are both from Holland. I'm Dutch. But it has been over 20 years since I was in Holland. What has been more important for my career has taken place in Sweden. I have a Swedish wife and a Swedish daughter and I feel adopted by Sweden. I feel most connected to Sweden. Så att någon, i hans eget huvud så verkar det ändå vara Sverige som är hans hem nu då liksom. För han är ju mest utomlands numera. Han har gjort småfilmer som Oppenheimer nu senast liksom. Dunkirk blev han Oscars nominerad för, Interstellar, Bond-filmen Spectre.
aldrig talas om de här filmerna. Vad är det ens du pratar om, Gustav?
Nej, precis.
Helt obegripligt.
Han är i Hollywood och härjar och det går rätt så bra för honom. Jag har faktiskt en kompis som har jobbat med honom. Så att han var väldigt, väldigt trevlig. Van Hoytema då. Så att,
Men det som jag förknippar honom med, det är ju just den här ögat för detaljerna. Och jag tror att han som fotograf då är en av dem som har jobbat mest med att få till den här tidsrealismen i Lasermannen, som jag ändå tycker är väldigt påtaglig. Och man skriver också, det är också en grej som nämns i en av de här artiklarna i Svenska Dagbladet, att stor vikt har lagts vid att i detalj återskapa det tidstypiska. Många plastbågade jätteglasögon blir det, och inte en enda mobiltelefon. Och det är lite på samma sätt. Han är även med och som fotograf upp till kamp. Och även den minns jag ju som liksom extremt välkastad, eller väl, vad säger man, att det är mycket bra detaljer i Upp till kamp. Den utspelar sig liksom över 10 års tid dessutom.
Okej. Ja, men för jag kan tycka det, när jag såg att Lasermannen kom tillbaka här på SVT Play, och så många på sociala medier skrev att det är 90-tals nostalgi och det är liksom, de gjorde det så snyggt. Och samtidigt kan jag känna att den kom 2005, spelades rimligen då in antingen tidigt 2005 eller till och med 2004. Alltså, det är någonstans bara 10 år de har behövt gå tillbaka i tiden. Det är inte så att de har rest 50 år tillbaka i tiden.
Så
händer det mycket där, absolut.
Men jag skulle nog säga att det till och med kan vara svårare att göra det korta tidshoppet. Och få det att vara, för att hoppar du tillbaka till 1950, då kan du ju spela på ganska mycket stereotyper av vad folk tänker sig 1950-talet är. För att de som, alltså man kommer inte ihåg så jävla mycket om 1950-talet. Om du ska göra liksom en 1950-tals dekor. Däremot hoppar du då dryga 10 år tillbaka i tiden, så, och ska få det väldigt tidstypiskt, så måste du vara liksom extra noga med detaljerna. Det ska bli väldigt intressant. Jag vet om du har sett att Tillsammans ska komma i en ny utgåva. Det är en sån här, Tillsammans då ska utspela sig då 1999. Och det intressanta är ju då att det är ju exakt lika många år från idag till 1999 som det var från 1999 när filmen kom till 1975 när Tillsammans ska utspela sig.
Jag såg faktiskt en trailer för den idag, för jag tror att den typ idag eller igår hade premiär på Toronto Filmfestival. Så att, jag såg en liten kort intervju med Fuck You Modison, referens till Fucking Åmål för de som inte förstod det, när han stod på Guldbaggegalan och
viftade med
fulfingrarna. Den ser jag oerhört mycket fram emot, och just också se om de kan hitta en sent 90-tals andan då liksom. Jag tycker det roligaste med den är väl nästan att det var verkligen Ola Rapace fick ju inte komma tillbaka i rollen för filmbolaget. De bara, nej, han får absolut inte spela den rollen. Och det var så att han fattade grejen. Det var så, han visste att han var bannad. Och så Jonas Karlsson tar ju över den rollen istället. Och det blir så här lite festligt. Nej, liksom, okej, han har gjort bort sig så mycket. Men han verkar också medveten om det. Och någonstans bara accepterat att, det här var synd. Men nu får Jonas Karlsson göra sin grej. Jag tyckte det fanns något fint från hans sida att han nästan har växt upp liksom. Samtidigt som filmbolaget bara, vi tar inte en chansning till med honom. Nej. För han har väl varit lite bråkig genom åren. Haft lite Det har varit ett issue
med
honom.
Det har ju varit en del. David Densick är med i Tillsammans 99. Så jag, i rolllistan, det ska bli jävligt intressant att se. Han, för han kan väl inte rimligen vara med i originalfilmen från just 1999 då.
Nej, precis, det är också snyggt.
I och med att hans, hans genombrott är ju också Lasermannen. På samma sätt som Mikael Marsimans genombrottsfilm i Lasermannen, så får ju David Densick sitt stora genombrott i och med Lasermannen.
Mm, absolut. Det får man ju verkligen säga. Och David Densick, jag har liksom inte... Jag har vetat vem han är ganska länge. Och man har sett honom på, alltså, han är ju ganska aktiv, ganska mycket. Men jag vet egentligen ingenting om honom som person. Han verkar ändå ganska... Jag vet inte. Restriktiv med att dela med sig. Eller så är det bara att jag inte har hängt med.
Jag får nog säga pass på den frågan, vad det beror på. Jag vet ju heller väldigt lite. Jag vet att han är dansk-svensk. Han är uppvuxen i Köpenhamn, läser jag mig till nu på Wikipedia. Han bodde där från 74 till 99.
Ja, men sina första 25 år.
Liksom. Och han gör ju en del, till exempel, vad heter den, Kastanjemannen? Kastanjemän på Netflix. Fruktansvärt bra tv-serie för övrigt.
Okay.
Om du inte har sett den.
Har inte.
Nej, bör du göra. Det är ju inte en svensk krim, det är ju dansk krim. Så vi kan inte ens ta i den med tång från Bäckebron. Sen gör han ju också i Blekingeligen, eller Blekingegärligen, hur man nu säger det på danska.
Det är ja.
Och sen så har han förutom de liksom danska, så har han gjort oerhört mycket filmer. Och han är också, precis som Mikael Mansiman, har ju gjort sig liksom ett namn internationellt. Och har en hel del, eller hel del, han har några stycken, Tjernobyl framförallt.
Ja, han spelar med Gorbachev, va?
Ja, det stämmer nog.
Jag är rätt säker på det. Och gör det jättebra.
Ja, han spelar Gorbachev.
Ja, han är ju med i en av de sämsta filmerna jag någonsin har sett också. Visst, en extremt liten roll i, jag tror det är Steven Spielberg-film War Horse från 2011. Den blev alltså Oscars-nominerad för bästa film, och det är verkligen på riktigt något av det sämsta jag har sett.
Alltså, dåligt på vilket sätt?
Nej, men liksom hela storyn är bara så jäkla fånig. Det handlar liksom om en häst som typ flyr hem. Och liksom, ja, men det finns ingen realism. Alltså från, om det är första eller andra världskriget, det måste vara andra världskriget, jag minns inte. Men det är liksom så här, pojken Albert och hans häst Joey separeras från varandra när Joey säljs till försvarsmakten och sen ut till fronterna i första världskriget. Liksom, den här lilla pojken sticker till Frankrike från, eller, men det är verkligen bara, det är så, den är så horribelt dålig, och det är så fruktansvärt mycket bra skådespelare med, så jag förstår inte hur den kunde, och det är Steven Spielberg liksom, som är ju en av de främsta regissörerna någonsin, men där spelar han ju, om det är German, vad stod det nu när jag läste, David Lentzik är tysk officer på svenska, tror jag var German Base Camp Officer, så det är verkligen, han är väl med i en scen, jag vet inte ens om han har en talroll liksom. Men där är han med i alla fall. Och det är inte något jag ger honom cred för.
Nej. Men så det är väl någonstans de tre centrala karaktärerna: regissör, fotograf och huvudpersonen. Har folk inte fattat det, så spelar jag så David Densick då John Ausonius, själva Lasermannen.
Ja,
det tror jag har framgått, om inte redan har sagt det. Har du några andra skådisar som du vill nämna från Lasermannen?
Ja, men Amanda Ooms eller Ooms är ju intressant. Dels bara som människa, som den som är partner till Joakim Tåström. Det måste vara ett projekt. Men också är det roligt att hon då spelar David Densick, alltså Jonas Jonius mor, och är bara 10 år äldre än David Densick.
Ja, det var ju en sak som jag skrev i chatten med dig när jag satt och kollade, att det störde ju faktiskt mig en del. Det är ju en sån här detalj, det märks ju så tydligt att de är i samma ålder. Det finns framförallt i de scenerna som nu i första avsnittet då är från 70-talet, där, vad ska hon vara då i, kan hon vara i 40-45-årsåldern och han är i 20-25-årsåldern någonstans.
Han är väl till och med på gymnasiet i början.
Ja, säg 19-årsåldern då. Och hon då ska vara i ish 39-årsåldern. Jag tror att hon är 24 när hon blir mamma, om jag inte minns Gellert Hammars bok rätt. Någonstans, hon är 20 plus där någonstans i alla fall.
Ja.
Och den åldersskillnaden finns ju verkligen inte mellan dem, tycker inte jag.
Nej, jag störde mig inte på det första gången jag såg dem för 2 veckor sedan innan du hade sagt det. Men sen såg jag den ju då efter du hade sagt det. Och då inser jag att nej, de är ju väldigt lika i ålder.
Ja, men de skulle lika gärna kunna vara partners liksom.
Ja, verkligen. Och sen så här, alltså så här. Jag kan ju uppskatta att i vuxen ålder så är det David Dencik som spelar liksom Lasermannen och alla hans karaktärer, med alla hans namn. Men jag tror ju inte på att David Dencik är 19 när han står och borstar tänderna i den serien. Nej. Där han går på gymnasiet.
Absolut.
Men det är så korta tider, jag tycker att de sminkar ner honom till så här.
Good mitt, enough.
Liksom,
good enough.
Mitt, ja, precis, good enough. Liksom, verkligen så. Men tycker du det är värre då än när de ska vara äldre, typ när de har begravt pappan och liksom...
Ja, det känns ju som att det som jag minns och som jag framförallt reagerade på, det är ju scenerna där liksom han fortfarande bor hemma och han är då i 18-19 års ålder, han går på gymnasiet. För där blir det så tydligt att han är inte så ung och hon är inte så gammal som hon ska vara där på något sätt. Eller hon kanske är ungefär så gammal som hon ska vara. Men han
hon
är,
var ju 30 då väl? Eller vad var hon? Hon är född 64. Hon var 40 70. Då var hon.
Så det passar väl ganska bra in om hon då blir mamma 24, att hon då är 40 plus någonstans. Men det är någonting lite, det är ingenting som absolut, det förstör egentligen ingenting överhuvudtaget. Nej. Men det var bara en sån sak som jag i mitt liksom, jag vill alltid ha hang-ups på saker och ting, så då kände jag att den saken får jag väl hänga upp mig på. Vet du vilken film hon gjorde sin första roll i?
Det vet jag. Det var för att jag såg det alldeles nyss. Bröderna Mozart.
Och varför har det bäring här i det vi pratar om just nu?
Därför att det var den filmen som Palme såg innan han blev pangpangad.
Av vem då?
Av Lasermannen. Nej, det vet vi inte. Kan ha varit Stig Engström. Kan ha varit Stig Engström skådisen. Nej, det kan inte.
Kan ha varit Robert Gustafsson. Han var ju bevisligen på samma biograf.
Ja, precis. Nej, vi tar absolut. Vi hänger inte ut någon för Olof Palmes mord. Nej. Men det var den filmen som han och fru Palme, Lisbeth, såg på biograf. Vad hette biografen nu?
Grand. Ja, Grand var det. På Sveavägen.
Ja, det är något, apropå det, är det inte något makabert i att Olof Palmes plats blev platsen där han mördades? Borde man inte tagit en annan gata eller plats till...
Fan, vad gjort det skämtet där, Gustav?
Jag tycker inte att det är ett skämt. Alltså, det är ju på riktigt. Och
vad menar du?
Ja, men Olof Palmes plats i Stockholm, Olof Palmes gata, är ju gatan han blev mördad på.
Ja.
Och det hette den ju inte då.
Ja, jag tror du drog ett skämt om det som slump att han blev skjuten på sin egen gata, att det var liksom ett skämt du drog den.
Nej, jag tycker att det är makabert. Kunde han inte fått en gata någon annanstans?
Ja, okej, nu förstår jag vad du menar.
Vi har ju Olof Palmes plats i Göteborg. Det är ju inte en plats där han blev liksom misshandlad på. Alltså...
Nej, det hade varit oerhört bizarrt om han hade blivit misshandlad någonstans och så hade vi valt den platsen.
Ja, men om jag blev mördad, skjuten, jag tror inte att jag hade velat ha... Alltså, nu hade jag ju inte fått en gata döpt efter mig, men om jag hade fått det så hade jag inte velat ha den gatan.
Jag har faktiskt aldrig reflekterat över det, men nu när du säger det så finns det ju någonting lite bizarrt. Det finns ju andra platser i Stockholm som man skulle kunna, som är mer på något sätt då, man skulle kunna ta något som är förknippat med socialdemokratin eller någonstans där.
Eller Kungahusets gata liksom.
Men absolut.
Apropå sketchen med Hasse och Tage och att kommer inte ihåg den gula hund eller vilken hund det finns ju en där han anses vara kunglig. Gud vad det föll det skämtet.
Ja, det föll fullplatt. Jag borde faktiskt en Hasse och Tage referens borde jag ju plocka. Det känns som att jag skäms för att jag inte plockar den här referensen.
Just det, Ekman spelar Palme och pratar om att han ska göra revolution.
Ja, det är ju från Svea hund.
Ja, precis. Ju... Inledningssketchen där väl.
Ja, precis, den vita sporten där.
Ja, precis, eller Mäster Gustavs.
Mäster G. Nu skulle man, om Trampe lyssnar på det här så kommer han ju slå oss på fingrarna.
Han får slå oss på fingrarna om han är med och pratar om den här podden framöver. Ja, eller pratar precis. Om den här serien.
Jag måste ju slå upp det här. Den heter Den vita sporten eller Mäster Olof.
Där
då Tage spelar Gustav den femte och Gösta Ekman, Olof Palme och Tommy Körberg spelar Tage Erlander.
Ja, det är så oväntat, men det är så bra. Ja. Mm. Förlåt, vi ska tillbaka till Lasermannen här en halvtimme in i inspelning. Känner du att du vill säga något mer om Amanda Ooms, den holländska skådespelerskan?
Nej, nämna bröderna Mozart, Susanne Ostens film som framförallt då är känd för att det var den Palme såg. Den hade ju glömts bort fullständigt av eftervärlden om inte Palme. Det är ju den filmens claim to fame någonstans.
Jag har faktiskt aldrig sett den.
Nej, inte jag heller.
Nej. En tredje skådis som vi kanske bör nämna är väl någonstans den polis som väl ansvarar för utredningen. Han heter ju Lennart Thorin, spelas av Sten Ljunggren. Och här ska du få börja säga vad du tycker om att Sten Ljunggren spelar Lennart Thorin.
Ja, jag säger att det är en klockren casting på det.
Oj!
Jag tycker att det är skitbra att ha honom i den rollen.
Hur? Okej, utveckla.
Nej, men jag tycker att han bär upp den rollen skitbra. Att han har en grym trovärdighet som den typen av polis i den här serien.
Och då tackar vi för idag.
Du håller inte med överhuvudtaget?
Jag tycker det drar ur mig varje scen han är med. Drar det ur mig ur... Alltså, det är det sämsta med hela serien.
Att Va? Sten Ljunggren. Vad menar du?
Nej, men han är ju... För mig är Sten Ljunggren liksom en fumlig... SOS en sällskapsresa liksom.
Ja, eller rikspolischefen i Den vita riddaren.
Ja, är det han?
Ja, det är Sten Ljunggren som spelar.
Ja, det kan jag, just det, ja.
Den här väldigt tafatta och liksom bortkomna rikspolischefen,
ja,
i Den vita
riddaren. Ja, det är för mig Sten Ljunggren, en tafatt, oh, bortkommen karaktär. Har inte sett honom i liksom den här typen av seriösa roller så ofta.
Och om du liksom bortser då från att han brukade göra en annan typ av roll och bara liksom fokuserade på vad han faktiskt gör i den här rollen, liksom, håller du samma omdöme fortfarande om honom i så fall?
Det är svårt att säga, men eftersom att jag dras ur liksom scenerna tycker jag varje gång han är med. För jag förväntar mig bara att han ska sitta där och bara, alltså, nej, men jag vet inte, det här är jättekonstigt. Jag kan inte imitera Sten Ljunggren, han är svår tycker jag.
Kan du dra någon annan som du är bättre på att imitera då?
Nej, inte just nu. Nu fick jag
mitt prestationsångest.
Ja, verkligen så. Nej, men för mig är det... han är ju med Tillsammans som den här fumliga farfar som sitter i bilen.
Absolut, han spelar samma typ av roll i Tillsammans, eller den typen av roll i Tillsammans, absolut.
Och det är för mig Sten Ljunggren. Vill man ha en fumlig farbror som man inte behöver ta seriöst, då sätter man in Sten Ljunggren. Inte om du vill ha en polis som liksom håller samman en polisutredning. Tyvärr, för jag gillar ju grunden Sten Ljunggren.
Ja, nej, men jag håller ju överhuvudtaget inte med dig på den punkten, för jag tycker verkligen att han bottnar i den här rollen. Jag tycker att han gör en skitbra rollen, som jag har absolut inga som helst problem med det.
Nicht möglich. Nej, det är inte möjligt. Alltså liksom Jönssonligan när han landar som tysk. Alltså,
ja. Nej, men jag kan ju någonstans då tänka, jag har ju liksom kapacitet i min hjärna att tänka bort att Sten Ljunggren har gjort andra roller tidigare och bara se den här filmen för vad den är. Jag vet inte om det skulle vara någonting som du kunde ta med dig i framtiden, nu ska jag se.
Jag kan det, men jag tycker nog inte att Sten Ljunggren gör det tillräckligt bra i den här filmen. Eller
nej.
Serien.
Ja, men jag hör vad du säger. Jag håller inte med dig, men jag hör vad du säger.
Det är okej.
Okay. Som vi brukar säga i de här sammanhangen. Det är ju liksom en jävla massa skådespelare som är kreddade den här som poliser och som offer och som syskon och kusiner och bröder till offren och så vidare. Men vi behöver väl kanske egentligen inte ta så många fler namn utifrån rollistan.
Nej, men vi har ju två personer som bara kan vara... Alltså, Alexander Karim är ju det första offret, och han har vi ju sett i Johan Falk senare då. Jag vet inte om vi faktiskt pratade om någon av filmerna som han är med i, men han har ju ändå en hyfsat stor bira och har ju blivit en större skådis. Alltså, det här var ju tidigt i hans karriär. Samma sak är ju Sverrir Gudnason, som spelar lillebror till Lasermannen, en väldigt liten roll, Ralf. Han har vi ju sett i Kommissionen tidigare, så fick vi in det. Men han spelar ju Björn Borg i Borg vs. McEnroe, och ja, han är ju en stor svensk skådis idag skulle jag säga.
Absolut, det är jag.
Ja, sen så faktiskt som jag pratade då, eftersom att min kompis har jobbat med Hoyte van Hoytema, så nämnde han Björn Andresen. Och han spelar, jag tror inte ens han är med i det här avsnittet, han spelar en jätteliten roll. Men han var ju, han har en rätt intressant story. Han blev castad i någon italiensk film som 16-åring och blev då dubbad till världens vackraste pojke. För han var liksom sådär...
Jaha, intressant.
Ja, och sen var han långt ner i ett missbruk och liksom har gjort, ja men verkligen sådär, och numera spelar han ser nästan ut som en uteliggare liksom. Var bland annat med en jätteliten roll i Graven. Var med i den här skräckfilmen som kom för ett par år sedan, Midsommar. Om du
Nej, den kommer den. Jag aldrig. Jag hatar skräckfilmer.
Jag, ja, jag med. Jag har inte sett den. Jag har sett en scen där han dör i den serien, så, eller i den filmen, spoiler alert. Han har ingen stor roll, men så här, det är ett sånt namn. Björn Andresen, det kom en dokumentär om honom för några år sedan som kan vara värd att se. Tydligen, jag har inte sett, det här är en rekommendation från en filmvetare. Men ja. Sen finns det liksom, antingen får vi stanna efter egentligen de tre första namnen, eller så får man nämna 30 namn, och det pallar vi inte liksom.
Nej, och det känns inte som att när vi nu har kommit typ dryg halvtimmen in i det första avsnittet så kanske vi ska börja prata om själva serien. Alltså, vad är det som händer i den här serien? Eller vill du ha någonting annat med in i det första avsnittet?
Nej, jag tror att vi kan gå in och prata prata handling.
Ja, och då blir det ju som vanligt när jag sätter mig och tittar på någonting att jag letar efter små detaljer som jag känner att det här vill jag hänga upp mig på. Och det här vill
jag lutar mig tillbaka.
Och då vill jag lägga alldeles mycket tid på att faktagranska, kontrollera. Och jag ska ju ärligt säga att det har ju varit fruktansvärt svårt i den här, som hitta saker och ting som inte stämmer med liksom tidsperioder och liknande. För den är ju i, alltså det är mycket detaljer som man kan titta på och mycket detaljer sådär. Det här skulle man kunna kolla upp, men de detaljerna ligger ju där av en anledning. Och de som har lagt in detaljerna, de har ju vetat vad de har gjort, om man säger så. Men med det sagt så ska vi gå till den första scenen, den första rutan i Lasermannen. Och där påpekar det första felet.
Ja, jävlar vad de är på också, tycker du. Oj, vad arg
du är. Jag tycker att jag nästan ville stänga av efter typ, vad är det, 20 sekunder eller någonting in i Lasermannen. För den utspelar ju sig då huvudsak, eller man kan ju säga det är väl tre parallella tidslinjer som vi får följa. I det första avsnittet så är det framförallt två av de här tidslinjerna. Dels det som händer under några månader 1991 hösten, och sen så en bit in på 1992 i de kommande avsnitten.
Då det pangas.
Ja, och det är ju liksom nutid, skulle, eller vad ska man säga?
Ja, men det är så nutid. Jag har skrivit upp det också.
Ja, för sen har vi ju också de här scenerna från fängelset som vi bara ser liksom glimta av i det första avsnittet. Och det är ju då senare, det är ju anslutning till att Gellert Hammars intervjuar John Ausonius när han har blivit dömd och suttit i fängelse ett tag. Mm. Och det bör ju då vara i slutet på 90-talet, alltså kanske 7-8 år efter nutiden. Och sen så har vi det lite tredje parallella spåret, det som utspelar sig i förfluten tid på huvudsakligen 1970-talet när John Ausonius växer upp.
Ja, och det utspelar sig väl nästan under typ hela 70-talet. Alltså det börjar väl 1970, tror jag, och sen tror jag vi åtminstone fram till 78 i det här avsnittet.
Ja, 70
om
börjar.
Om inte ännu längre. Men så att det är verkligen, men så här, den sista, den mellantingen, alltså det som är då framtid, om man ser det i serien, det är ju väldigt lite i det här avsnittet.
Ja, det är väl nästan bara en liten harklingsscen precis i början, där vi får se John Ausonius sitta i fängelsekläder med lite en annan look, och han ser ju äldre ut där än vad han ser ut då i 90-tals timelinen. Men om vi då ska leta upp det här första, och det är ju ett fel som är oerhört mycket på marginalen, som man egentligen inte behöver hänga upp sig på om man inte heter Mattias Axelsson och har någon typ av diagnos. Men det är ju så att det står 2 augusti 1991, bara liksom för att vi ska hamna i rätt tid, när vi ser tre personer, eritreaner, som står utanför en port och är på väg för att gå till en tunnelbana. Och det är ju en av de här som kommer att bli skjuten, och det kommer ju vara då Lasermannens första offer, Beraki. Problemet är att det här är då inte den 2 augusti, utan vi har hunnit komma in på den 3 augusti. Det här är ju precis vid midnatt. För de lämnar sin lägenhet strax efter midnatt, enligt Gellert Hammars bok. Och sen så blir de skjutna, eller han blir skjuten 00:20. Och då har de ju bara tagit sig en liten bit ifrån sin bostad. Och den promenaden kan ju inte vara mer än max 5 minuter som de har gått. Så
Men varför är det då rimligt att det står 2 augusti om man ska vara snäll mot serien då?
Ja, det är ju för att Gellert Hammars första kapitel i boken Lasermannen sätter att den här historien börjar den 2 augusti, för då får man följa de här tre eritreanska killarna lite tidigare på kvällen. Man får följa med dem redan under liksom kvällen den 2 augusti och sen, som sen då övergår till natt mot den 3 augusti. Så de har ju tagit direkt från boken 2 augusti och satt det som på i tv-serien. Mm. Även om det rent tekniskt då, den scenen började den 3 augusti strax efter midnatt. Men som sagt, det är liksom en liten detalj i sammanhanget. Men det är lite konstigt med tanke på hur oerhört noggranna de är med detaljerna i övrigt. Att de missar den lilla, att de inte liksom vet att det här är efter midnatt, alltså ska det vara den 3 augusti. För de blir ju faktiskt, han blir skjuten 3 augusti, inte den 2 augusti.
Nej, och de pratar ju, om inte jag minns fel, alltså poliserna i serien, om att det skedde den 3 augusti.
Ja, absolut.
Vilket innebär att vi ser då en textremsa 2 augusti 91. Sen senare pratas det om något som hände den 3 augusti 91. Och det blir ju faktiskt även inom serien, alltså inom serieniversum blir det lite konstigt. För att liksom, hade vi sett en klocka som stod 2 augusti 91 23:59, ja men då har vi fattat att okej, okay, här hinner det slå över. Men ja, vi ska inte lägga mer tid så här tycker jag på det, men jag förstår.
Jag har ju skrivit 4 sidor manus till om den här tids...
Okay.
Men vi släpper det tycker jag, vi släpper det.
Ja. Mm. Nej, men det är konstigt och det är förståeligt både och. Det är två tankar i huvudet samtidigt, Mattias. Det får vi
ha. Men det som händer då här initialt i det första avsnittet, det är ju att vi får följa de här Beraki som blir skjuten och hans två eritreanska kompisar. Det som är konstigt med den här skjutningen, det är ju att han ser en röd prick på sig. Och det är ju den kopplingen som vi sen får till att det är lasersikte och där är namnet Lasermannen. Men han blir skjuten, han dör inte, men han blir skadad och försöker då få hjälp. Och då är det ju ett par scener där som är jävligt jobbiga att kolla på, tycker jag, när han försöker få hjälp. Dels så att de är inne. Den här scenen i bostadshuset kan jag lite grann förstå reaktionen från den här kvinnan som inte öppnar dörren. Och det kommer liksom uppjagade män blödande och skriker och knackar på dörren och du är en ensam äldre kvinna.
Mm.
Tveksamt om jag hade öppnat dörren i det läget heller. Absolut, så där kan jag någonstans köpa. Men den absolut jobbigaste scenen är ju den här mannen i bilen som då stannar till, resonerar en stund kring varför han inte vill ta med sig den blödande Beraki i bilen, för att det skulle då bloda ner, skulle förstöra hans klädsel i baksätet.
Ja.
Och det är jävligt jobbigt.
Ja, jag ska säga att det är det här avsnittets näst jobbigaste scen rent att titta på. Och det andra är jobbigt av helt andra skäl. För det kommer vi till sen. Men liksom just det här verkligen, nej men jag kan inte hjälpa dig för att liksom min bil får inte bli smutsig. Och liksom då ligger han och blöder där. Det är horribelt att se. Sen så jag måste berömma hela serien. Jag tycker det är så befriande att se en serie här där, alltså, nu har jag aldrig skjutit någon, jag har aldrig varit med när någon har blivit skjuten, men det är ju inte där Hollywoodifierade att liksom skottet träffar dig och du slungas i liksom det är inte så ett skott fungerar, utan de har ju verkligen behållit realismen i hur det blir, alltså så här, att man knappt ens förstår det till en början. Det finns folk som blir skjutna och inte riktigt fattar det liksom, för att det kan kännas som ett getingstick, alltså som ett väldigt, väldigt grovt getingstick givetvis, och sen kan det komma efter en stund smärtan och man ser blodet och då någonstans fattar man vad som har hänt liksom. Och så tänker jag för att att när tre personer, vänner, går på gatan, man förväntas inte att bli skjuten. Alltså, så den referensramen har man ju inte där. Liksom. Fan, om du står liksom, har en pistol riktad på dig och sen brinner skottet av och du känner att det får ont, då fattar du det direkt och då tänker att smärta kanske kommer fortare. Liksom, för att hjärnan kopplar vad det är som har hänt. Sammantaget, jag tycker verkligen att det är riktigt bra gjort och liksom hur han beter sig efter att han är skottskadad. Att liksom, visst, han lägger sig ner för att han har blivit skjuten typ i rumptrakt. Alltså, jag kan fatta att det är jobbigt att gå för honom. Men hade han blivit skjuten i armen så hade de hade ju inte lagt honom ner och slösat att han hade slungats bakåt, utan då hade han ju kunnat gå någonstans. Liksom, jag gillar hur det är gjort i alla fall.
Och alltså, med det första skottet och mot det här liksom första attentatet, vi vet ju ännu inte, och polisen vet ju egentligen, ingen vet ju att det här då sen ska bli en serieattentatsman. Och det är ju inte, även om namnet Lasermann faktiskt myntas ganska tidigt, det är ju redan den 6 augusti, alltså bara då 3 dagar efter det här attentatet som någon reporter på Aftonbladet, jag var inne i KB:s tidningsdatabas här och kollade, och då är ju Lasermannen används om attentatsmannen den 6 augusti 1991. Och sen är det framförallt då Aftonbladet och Expressen som i början av augusti använder sig av epitetet Lasermannen om den här personen.
Ja, för det är ändå rätt långt. Alltså, attentatet 3 augusti, det är ju mer än 2,5 månad till nästa attentat. Mm. Så att liksom, det var ju väldigt snabbt på det att kalla honom för...
Ja, men jag tror att det hänger samman med det här. Att, för vi har ju också en liten parallell berättelse där om en unge, eller en ung vuxen. Jag vet inte hur gammal Magnus är han som kommer in och erkänner att han är lasermannen.
Ja, han också var kommissionen, Philip Berg.
Ja, just det, precis. Ja. Och ytterligare en parallell. Nej, men för att man... Att, för det kom ju in en hel del anmälningar om folk som hade blivit siktade på med lasersikte. Men det var ju absolut inte Jonna Ausonius som siktade på dem. Utan det var ju, alltså det fanns ju lasersikte. Jag tror inte att det används alls i samma utsträckning idag. Men där på 90-talet så var ju det lite grann en grej att man använde sig av lasersikten och skojade med folk. Att man liksom pekade på folk och så. Så som den här Magnus då efter några dagar kommer in. För att det som händer och det som händer i serien efter att vi har fått följa Beraki och hans vänner, det är ju att polisutredningen dras igång med, det är ganska slött. Det är ju inte någon vidare entusiasm med den där polisutredningen ännu, kan man ju inte påstå.
Nej, det kan man inte påstå.
Nej, och då har vi ju Sten Ljunggren, den här fantastiska karaktärskådespelare som verkligen lyfter rollen som kriminalkommissarie. Det är skönt att det är Sten Ljunggren som får göra den här rollen, tycker jag.
Ja.
Ja. Ja, alltså,
nej, men jag gillar ju hela polisen. Alltså, nu minns inte jag vem... Jag vet att vi har pratat om det någon gång i något avsnitt för länge sedan, att det som polisserier ofta gör fel och polisfilmer är att liksom, det är för få involverade.
Mm.
Alltså liksom, inte ens i Beck när de är liksom 3-4 pers. Nej, man är dubbla eller tredubbla eller fyrdubbla det i antal utredare och antal folk som är involverade. Då har du närmare sanningen liksom. Och det gillar jag. Det tycker jag ändå att det känns som att man har gjort någon form av realism i också. Mm. Att de är en jävla massa gubbar där liksom. Och det är inte alltid så jäkla noga att man vet exakt, alltså så här, vem som är Fors, eller att Fors är lite bitter märker man ju att han behöver göra utredningen och så där, liksom. Men han i sig är inte den relevanta liksom, utan det relevanta är att de är många som jobbar tillsammans liksom. Så att ytterligare en sak jag gillar jag gillar ju när det är liksom realistiskt och samtidigt bra. Jag ser ju hellre att det är bra och orealistiskt, men hellre båda två samtidigt.
Ja, så är det ju absolut. Och sen så redan här under, liksom under de första dagarna efter det första attentatet, så märker man ju att det sprids en orolig stämning i området runt Gärdet, alltså där det första attentatet utfördes. De är och pratar, några poliser är och pratar på någon förskola bland annat, där man håll barnen inne. Och sen så får man ju lite uppslag från tidningar om hur det skrivs om. Och det är ju självklart så att Aftonbladet och Expressen framförallt och kvällstidningarna spelar väldigt mycket på det här attentatet och skriver en hel del artiklar. Och då som sagt redan den 6 augusti myntar namnet Lasermannen på attentatsmannen, även om du som mycket riktigt påpekar att det är ju typ, det är 2,5 månad tills han ska slå till nästa gång, för däremellan så hinner det ju vara ett riksdagsval den 15 augusti, för det, eller 15 september givetvis, det är ju andra söndagen i september som riksdagsval hålls. Och det är också en viktig del. Det gör de inte så stor poäng av i, åtminstone inte i första avsnittet. Jag kommer inte ihåg hur mycket de spelar på det sen i avsnitt 2 och 3.
Men politiken är stort med nu.
Ja, politiken och hur politiken samverkar med Lasermannens någonstans bakgrund.
Nej, vi ska väl tolka det som att han röstar på Ny Demokrati i valsedlarna han tar utanför där liksom. Och vi får ju se då när Carl Bildt fejkar att han inte visste om, jag vet inte om våran del är avslutad när Bengt Westerberg då lämnar.
Fantastisk Carl Bildt-imitation.
Nej, det var en usel, det var en smålänning jag gjorde.
Det var inte ens, liksom. Ens halländska du lyckades få till det.
Alltså, fan, jag känner att mina dialekter har försvunnit.
Du var ju som en annan Robert Gustafsson förr i tiden. Du har lagt av dig, Gustaf.
Ja, jag har totalt tappat liksom. Fan. Jag har läst för mycket ungerska och uruguayanska fotbollsspelare för att kunna imitera svenskar längre liksom.
Du har ju blivit fantastisk på uttal, ungerska uttal. Där excellerar du.
Ja.
Får man ju säga. Och det som inte förstod den referensen får gå in och lyssna på alla avsnitt av Mästerskapspodden. Där
det är obligatorisk lyssning.
Ja, för Gustav försöker ju där läsa upp namn på olika fotbollsspelare från olika länder. Och Gustavs språköra Det finns en del övrigt att önska där ibland. Jag ska inte säga att jag är så jävla mycket bättre på det dock. Men jag är tacksam, för att Gustav läser upp laguppställningar från ungerska lag på 50-talet. Lämnar jag mig glad och varm hand över till dig. Nåväl, min poäng och det jag vill komma fram till är att i boken, alltså Gellert Hammars bok, så där spelar ju politiken betydligt större roll. Där är ju liksom långa passager där man pratar om Ian Wachtmeister och hans bakgrund, var han kommer. För man pratar väldigt mycket om Ny demokrati och hur Ny demokrati växer fram. För Gellert Hammars tes som man i mångt och mycket bygger på sina intervjuer med Jonas Sonius, det är att Jonas Sonius inte ska betraktas som en ensam galning, även om han var ju inte organiserad och han gjorde ju de här attackerna och attentaten själva. Men Gellert Hammars tes är väldigt tydligt att han är väldigt mycket ett barn av sin tid och att han har inspirerats av det som Ny demokrati förde fram i början på 90-talet. Att han mer eller mindre gör en direkt koppling mellan Ny demokrati i synnerhet, men kanske främlingsfientligheten som fanns i samhället i början på 90-talet i, jag vet inte, sa jag allmänhet eller synnerhet där? Skitsamma, ni förstår vad jag menar. Och det ska man ju också komma ihåg. Och det kommer vi ihåg, vi som har sett Den vita riddaren, att det fanns rasism även i början på 90-talet. Då var den inte 20% representerad i riksdagen och hade dessutom inte ett intimt samarbete med de borgerliga partierna. Även om Ny demokrati väl var ett stödparti åtminstone till den borgerliga regeringen mellan 91 och 94. Så i boken så gör man åtminstone man drar betydligt större paralleller mellan Ny demokrati och samhällsklimatet i Sverige under 90-talet och det John Ausonis gör. De är inte riktigt lika starka i tv-serien tycker inte jag.
Nej, i det här första avsnittet så tycker jag väl snarare att det är samtal med hans vän Gustav, alltså genom 70-talet där, som han växer sig starkare och starkare i sin, så här, i sin tro att han är fel, vilket man väl sen tänker vänder honom till att skjuta andra liksom. Det görs ju inte så mycket kopplingar till att han sitter och kollar på tv och ser Ian Wachtmeister och vad hette han, Bodin eller vad hette han,
Boväng. Och de andra,
Boväng, ja, precis, sitta och säga konstiga saker i tv, det är i alla fall inte än så länge.
Jag kommer inte ihåg riktigt avsnitt 2 och 3 hur mycket. Alltså, jag kommer ihåg ramberättelsen, men jag kommer inte riktigt ihåg hur starka paralleller man drar där mellan Ny demokrati och Jonna och Sonus. För i boken är de ju väldigt tydliga. Det som finns med här i första avsnittet är ju dels att vi får se röstandet på valdagen. Vi får se autentiska nyhetsklipp från att där de berättar att Ny demokrati har kommit in i riksdagen. Och vi får se det här, som du säger.
Jag tyckte vi var klara.
Ja, något bättre.
Lite bättre.
Men det som refereras till där, det är ju när Bengt Westerberg först reser sig ur soffan och sen tar han med sig Olof Johansson. Och tror även att Al Svensson följer med där, men Carl Bildt sitter kvar.
Han vet ju inte om de är klara med
honom. Nej, precis. Och det är Bengt Westerberg, anledningen till att han reser sig när Ian och Wachtmeister och Bert Karlsson kom in, det var ju för att Bengt Westerberg, han var ju faktiskt liberal, även om partiet inte hette Liberalen på den tiden.
Nej.
Folkpartiet, så var han ju faktiskt liberal till skillnad från vissa andra liberala partiledare numera.
Exakt.
Mer än gladeligen lägger sig under samma täcke som nyss-nazister i Sverigedemokraterna.
Exakt.
Och dessutom så får vi lite andra nyhetsflashar om attentat mot flyktingförläggningar. Någon vietnamesisk familj i Oskarshamn som har blivit utsatt och bomber mot flyktingförläggningar på tvn, och då är vi ju framme i oktober 1991. För vi hoppar ju, det som någonstans är den bärande berättelsen i den här tidslinjen, det är ju det som John Ausonius gör, de attentat som han gör och polisutredningen kopplade till de här attentaten. Och den 21 oktober så har vi ju det andra attentatet, Lasermannens andra attentat.
Precis, där är det en man som skjuts med ett skott på en gångbana i mörkret. Och där är det ju, alltså, han är ju verkligen, han skjuter ett skott och sen sticker. Så han säger väl att han skjuter för att döda, men att han har liksom inte riktigt det i sig. Alltså sådär. Han har ju i alla fall inte kylan i sig att liksom gå fram och avsluta det vid det här attentatet. Men vi får ju en ganska bra, för att liksom, vi klipps ju sen när vi, efter att han dratt, så är vi hemma hos honom. Vi ser verkligen att han gör i ordning sitt vapen. Vi får ju den här pedanta sidan av honom liksom. Att han verkligen tar hand om sitt vapen som att det är liksom det viktigaste som finns i världen. Och det ger ju en, hade ju minst sagt en känsla av hur han är som person.
Jo, det blir ju liksom en komplex bild av Jan Ausonius, för det är inte bara så att han drivs av en allmän rasism i samhället, utan han är ju också en väldigt, jag vet inte om man ska använda ordet störd person, det är kanske fel i sammanhanget, men han är ju väldigt avvikande och han har ju sina alltså, psykologiska brister onekligen i, ja nu kommer jag på vilken scen det är du menar förresten som den obehagligaste.
Ja, det...
jag plockar inte riktigt den referensen först. Jag har också skrivit ner den. Vi kommer till den alldeles strax.
Men paletten
trillade ner. Vi har också i samband med, innan vi ska hoppa tillbaka till 1970-talet, för vi får ju snart den liksom här tillbakahoppet i tid, så får vi förhör med den här iranien som har blivit skjuten, Khosravi.
Ja, han kan ju inte säga något, för han har blivit skjuten i käken. Eller i
alla fall, det blir ju den här polismannen som ska intervjua honom väldigt frustrerad över. Du kan ändå inte prata någonting, så att, och vi har ju så mycket problem med er iranier. Inte dig då, givetvis. Nej, men alla andra iranier som säljer knark och fy fan.
Ja, men jag är nästan så här att den scenen, den balanserar verkligen mot att bli övertydlig, men jag tycker att den håller sig på precis rätt sida. Men det är nära så att jag bara liksom tycker att men nu gick ni ett steg för långt, att det bara blev fånigt, men den håller sig verkligen på, och jag tror att det har mycket att göra med, alltså, säg samma repliker men med sämre bilder visade. Mm. Så blir det för mycket. Mm. Jag tror att Hoyte foto gör serien och manuset en väldigt stor tjänst där. Att de förmedlar en känsla av att det faktiskt inte blir för mycket någonstans.
Nej, och det är också en sak som vi måste få lyfta. Jag vet inte om vi sa det när vi pratade om fotografiet. Att det är inte bara det att sceneriet är jävligt realistiskt. Det är ju jävligt snyggt foto i filmen. Ja, ja. Alltså bara fotot i sig bidrar ju oerhört mycket till den realistiska känslan i filmen. Alltså det här som gör att den liksom balanserar nästan till att bli en dokumentär tv-serie.
Gud ja. Mm. Nej, det är oerhört snyggt. Och liksom, ja, men funkar där är ju alltså, milt rasistisk, för att uttrycka sig milt.
Ja,
scenen är ju opassande.
Ja, för liksom. Det är inte den här någonstans nazi-vitarisk motstånd ny nazismen, utan det är den här vardagsrasismen.
Jaja.
Som jag tror är idag absolut är ju liksom högst flagrant, men som också på 90-talet fanns hos väldigt många, och den blir så på något sätt väldigt påtaglig i den här scenen.
Ja, men och för polisen där då, för Funke, han skulle ju inte se sig själv som rasist.
Nej, absolut inte.
Det är lite som när vi har gjort Mästerskapspodden, så har vi ju tittat på väldigt mycket gamla nyhetsklipp eller artiklar från mitten av 90-talet, och N-ordet först kommer ju, och liksom, det är verkligen som att, det är bara som en beskrivning att så här, det är inte centerhalven bla bla bla, utan det är N-ordet centerhalven bla 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 liksom. Och det är bara så här, för att beskriva det liksom. Jo, men... jag tror inte att en journalist, eller så här, klart att journalisten skriver det i en nedsättande ton. Men jag tror att du sa det någon gång att så här, men han som skrev det tänker nog inte på att han är rasistisk i det läget liksom.
Grejen är att N-ordet i en liksom kontext från 1950-talet har ju inte alls de konnotationer som det har idag heller.
Nej,
alltså,
nej.
Laddningen i det ordet 1958 är ju inte alls samma som det är 2023. Nej. Och läser man det, och det är ju samma sak som liksom när Astrid Lindgren använder sig av begreppet då, citat, negerkungen, så är inte det för att hon är liksom rasist, utan det är för att det är liksom ett begrepp som man använder sig av när hon skriver Pippi Långström-böckerna.
Nej, men romer, det finns ju ett annat ord som jag, när jag uppväxte, som man använder, liksom, Håkan Hellström har det i en låt, liksom. Ja. Och den är från 2006, tror jag, liksom. Mm. Men nu skulle man aldrig kalla den folkgruppen senare då, liksom. Mm. Medan, jag visste inte ens vad ordet rom betydde för sig i vuxen ålder. Alltså att det var vad folkgruppen faktiskt heter.
Mm.
Och det kan ju vara en brist hos mig, absolut. Men liksom, uppvuxen i en miljö där jag aldrig, liksom, jag kom aldrig i kontakt med, alltså, det var inte något som var relevant för mig som barn och tonåring att veta. Liksom, för att Det fanns inte i min närmiljö liksom. Mm. Men ja, på det sättet. Så att scenen är så sjukt opassande och väldigt, väldigt bra. Men balanserar den på sjukhuset och pratar igenom. Mm. Men nu kommer vi då till flashback liksom, 70-talet.
Mm. Hoppar vi tillbaka till John Ausonius uppväxt. Han heter ju inte John Ausonius längre. Men vi, för enkelheten skulle vi tycker vi kallar honom John Ausonius rakt igenom, även om man heter andra saker nu på 1970-talet.
Ja, han kallas ju, han smeknar mig ju Woffe som efter Wolfgang då liksom. Men nej, John Ausonius är det vi känner honom som liksom.
Mm. Wolfgang Alexander Saug.
Och Wolfgang Werkel blir det ju senare, sen blir det John Stanneman och liksom, så att han har, men jag tycker
vi kör John Ausonius rakt igenom. Ja. För att, nu blir det då som du säger flashbacks till 1970-talet och vi får följa den liksom väldigt problematiska uppväxten och vi får liksom en djup inblick i vem John Ausonius faktiskt är och de liksom problem han har socialt och psykologiskt. Alltså, han har ju väldigt tydliga högeråsikter redan här på 1970-talet och vi kontrasterar ju det mot hans bror då, Ralf, spelad av Sverre Gudnason. Mm. Som när de är hemma hos, bor hemma hos sin mamma, Ilse, där han, Ralf då, är mer av en hippie-typ, medan John Ausonius är mer av en Hitler-typ. Om vi nu ska jag prata av.
Det var inte dumt!
Jag hade inte skrivit upp den, jag tog den rakt, sköt den rakt från höften. Den hade något, den går att bygga vidare på där. Ja. Nej, men, så att, han är ju en väldigt, väldigt speciell karaktär, en väldigt speciell typ, John Ausonius.
Ja, det får man ju säga. Liksom, han spelar klassisk musik, han sitter då med sin kompis Gustav och pratar om folk som långhåriga apor och det är väl, ja, sådär. Och det är här då, jag tänker först att de var på ett internat och att det kommer in någon tredje internatkille, men då är det en massa gymnasieelever och det ser ju inte de ut som, tycker inte jag. Nej. Det var det här jag pratade om lite i början. Men eftersom att det är så pass kort ändå och han blir ändå vuxen, alltså vi liksom, ganska snabbt hamnar vi ändå 3-4-5 år fram i tiden och då är han ju ändå någon form av vuxen människa. Så då kan man liksom släppa det där och liksom.
Ja, absolut. Jag köper det. Nej, men det blir för ja, men prata du istället, Gustav, för att vi ska prata i munnen på varandra.
Ja. Nej, men så här, jag tycker också det är intressant när han, att han jobbar ju en kortis som någon diskare och det känns som att han ser ner på alla andra som jobbar där fast han har då det lägsta yrket på stället liksom. Och hans pappa är det som jobbar och röker i köket och super i köket och tappar kött på golvet och tar upp och bara fortsätter med det liksom. Så man, även om det inte liksom görs en tydlig grej av att det är hans pappa, så blir det ju ändå, när vi väl får reda på det, så blir det ännu tydligare att okej, han verkligen föraktar sin far till och med liksom, för beteende saker.
Det här är ju en sån sak som, där blir ju ännu mycket tydligare i boken, för där får man ju väldigt tydligt, där pratar man ju, eller det beskrivs ju Ilse, alltså hans mamma, man får ju följa Ilse och hennes uppväxt i Tyskland och hur hon flyttade till Sverige, hon förälskar sig i den här charmerande kock och hur han är konstant otrogen och hur han lämnar, eller rätt sagt, han är otrogen så pass många gånger att hon kastar ut honom. Att det är därför som pappan är liksom frånvarande här på 1970-talet. Och sen så får vi också ett par scener där vi liksom får ytterligare inblick i John Ausonius problematik när han är på sjukhus, att han tror att han har en hjärntumör. Medan läkarna då eventuellt diagnostiserar honom med borderline-psykos, får vi en scen.
Och det är intressant att han ändå söker hjälp. Det tycker jag ändå, för det hade det kunnat, Det hade han kunnat att inte göra, om du förstår vad jag menar liksom.
Svårt med många negationer där.
Ja, det blev en för mycket en stund där. Men liksom, så här, jag tycker att det hade varit i hans personlighet att bara liksom inte söka hjälp, utan bara att det är alla andra det är fel på. Men visst, så söker han ju inte hjälp kanske så mycket för sitt beteende som för att han har ont i huvudet liksom. Nej. Alltså det är en fysisk smärta han har.
Ja.
Sen kommer det sig av att alla andra idioter är en annan grej kanske.
Jo, liksom. Men det är någonstans att det är så tydligt att han diagnostiserar inte sig själv med att han har psykiska problem. Han tror att det är en hjärntumör.
Ja,
han måste liksom, det är något fysiskt, något medicinskt fysiskt. Det är inte att han har liksom någon borderline-psykos eller något liknande, utan det är andra saker som han söker för.
Ja, och då hon vill ju redan här ta honom på återbesök och liksom prata väl nästan om inläggning. Sen blir ju inte det av, för han kommer inte på det återbesöket liksom. Han slänger ju lappen på vägen ut och liksom tycker inte att han har fått hjälp. då liksom. Och det blir väl ett samhällshat som gror i honom där, då får man väl gissa.
Ja, förmodligen. Och sen så jobbar han ju dessutom på biograf.
Porrbio.
På Porrbion London 1974. Där vi får se en affisch. Jag vet inte, jag har tyvärr inte hunnit kolla igenom hela den erotiska filmen Flossy från 1974 även om den faktiskt finns på nätet att kolla på. Ja, den gör det på diverse sidor som jag aldrig annars skulle vara inne på givetvis. Så jag gick ju in på incognito mode när jag sökte på den här.
Absolut,
för säkerhets skull. Men filmen Flossy, jag vet
vi
inte om det är den.
Vi säger så.
Jag vet inte om det är den filmen som visas på biografen som man sitter på. Det är någon typ av porrfilm som visas där. Men på, i bakgrunden så hänger i alla fall affischen för filmen Flossy. Som ju då är en klassisk svensk erotisk film från 1974 i regi av Bert Thorn. Och handlingen handlar om ambassadtjänstemannen Jack Archer som är i Stockholm.
Har en handling?
Ja, herregud. Ambassadtjänstemannen Jack Archer är i Stockholm på jakt för en kvinna. En dag träffar han Eva Levander som känner igen honom från ett tidigare möte. Leander presenterar sin vän Flossy, en ung och oskuldsfull kvinna som sägs komma direkt från en internatskola i Schweiz. De tre lär känna varandra i heta former i en lyxvilla och återberättar sexupplevelser för varandra. Och den här filmen hade då premiär den 9 december 1974 på Biograf Plaza i Malmö. Och som Flossy så kan vi se Marie Forså, som är en känd svensk skådespelare. Mest känd för sina roller i pornografiska 70-talsfilmer.
Men bara så jag förstår, är det en pornografisk film eller är det en väldigt sexig film?
Nej, det är en porrfilm.
Ja, det är det. Alltså, ja. Så liksom...
Ja, nej. Det är inte typ 9,5 vecka eller Basic Instinct eller den
nej,
typen
precis.
Av...
Nej, men, ja,
utan det här är ren, alltså det är en porrfilm. De ligger med varandra, men de... Alltså grejen är att på 70-talet, så det här var ju liksom comme-il-få att man hade porr... Porrbiografer finns ju inte på det sättet i Sverige längre.
Ja, det finns väl någon vid Kville, tror jag.
Ja, alltså det finns ju som där, men de är ju väldigt sådär undanskuffade. Och det, men på 70-talet så var det ju helt normalt att man kunde gick på porrbio liksom. Och det fanns ju rätt många porrbiografer i de stora städerna. Och det gjordes ju en hel del film, alltså porrfilm med någon typ av handling. Alltså man ville ha någon typ av handling i filmen och sen så, det var ju klart att det var gökandet vad man var ute efter.
Givetvis.
Men det fanns ju ändå någon typ av handling.
Okej, det är ändå mäktigt.
Men jag vet inte om vi ska göra nästa från Bäck till bron om just Flossy från 1974 för att du ska tvingas titta på Flossy från 1974 om Jack Archer.
Ja, men när han var ambassadtjänsteman sa det, han var inte polis.
Nej, han är tyvärr inte polis, det är nog svårt att, men jag kan nog hitta någon porrfilm som har med poliser att göra så att man kan få in det också.
Yes.
Ska vi säga något mer om 70-talsscenerna i det här svepet?
Nej, vi kommer ju tillbaka till 70-talet en gång senare. Så jag tycker vi går lite sakta framåt i hur det utspelar sig här liksom.
För då går vi fram till den 27 oktober 91 i liksom, nutidstidslinjen. Och då har vi det tredje offret.
Här går det ju fortare.
Ja, han ökar ju sin takt. Han har ju fått någonstans blodat hand. Och det handlar om det här att han får den här viljan att faktiskt döda någon. Än så länge har ju inte... Han har ju inte haft ihjäl någon. Det är ju ingen som har dött.
Han är ju väldigt dålig på sitt jobb. Om man säger sådär.
Ja, om man nu ska mörda så är han ju kass. Han har ju liksom två försök och han har misslyckats. Mm. Och det ska han ju också göra med den här hemlösa mannen i Vasastan. Dimitropol. Vad säger man?
Populus
säger man. Dimitri Populus. Ja. Svårt det där med grekiska namn.
Hur många på ska det vara?
Ja, men precis. Han blev ju skjuten då som tredje person. Inte heller den här gången så lyckades ju Jonas Onus ha ihjäl den personen som han är ute efter.
Nej, och han blir skjuten med två skott. Ett som bara går rätt igenom och ett som sitter kvar. Men han vill ju inte få det utopererat skottet. Nej. För han verkar ju inte må så jävla dåligt. Så liksom den här Dimitropoulos skriver ju ut sig själv efter till och med bara någon timme. Vilket ju polisen stör sig en hel del på. För de hade hoppats på att kunna få tag på den här kulan då, som sitter i hans mage. För att ha någonting att börja jämföra med. Liksom. För det har de ju inte än så länge väl. Vad jag som gör. Eller, jo, de har väl någon kula, men de vill kunna jämföra med... Eller, ja, jag minns inte exakt
det. Nej, men de vill ju kunna säkerställa att det här är samma gärningsman.
Ja.
Alltså vi har ju det här röda siktet på åtminstone två tillfällen. Men man är inte ännu säker på att det är samma gärningsman vid alla tre tillfällena. Så det är ju därför man behöver ha kulan. Men det får man ju inte. Och Jonas Onius, han har något försök inne på en klubb där han försöker skjuta.
Och där försöker han ju verkligen ta livet av den personen, för där går han ju fram. Det är ju den 1 november då liksom, så det är bara 4 dagar efter den här hemlösa skjuten. När han då kliver in på det här brygghuset någon gång, och det här är ju mitt på dagen som han gör detta. och det skjuter honom först i huvudet, och sen ser man ju inte var de andra skotten träffar, men han kliver verkligen fram mot den här liggande personen och skjuter om det är två skott till.
Mm.
Men han lyckas fan ändå inte ha ihjäl honom.
Nej,
alltså.
Det jag refererar till, det är ju en scen där han är inne på en bar, han är inne på toaletten där och står med vapnet, och där blir ju inget skott avlossat.
Nej, där blir han störd av att folk kommer in på toan. Ja. Han tänker ju skjuta en kille som sitter på där står. Det är ju taskigt. Mm. Det är ju fegt.
Ja, men framförallt så tycker jag det är liksom intressant, för alla de andra attentaten gör han ju utomhus. Ja. Skulle han skjuta någon där inne, så känns det som att skulle ha extremt svårt att komma därifrån. Det skulle finnas extremt många vittnen. Så jag tycker det är lite märkligt. Sen så är det väl kanske så att han har väl kanske inte någon jätteplan med vad det är han tänker göra, utan han går lite på stundens ingivelse.
Ja. Men det känns desperat att han verkligen vill skjuta ihjäl någon. För det är väl det, vi har ju en kort scen här till framtiden har vi haft, där han säger att det var ett stort steg att börja skjuta, men att han gick in i en mörk period. Och jag vet inte om det är här han säger att han faktiskt vill döda någon, det minns jag inte just nu. Men han vill ju verkligen döda någon. Mm. Alltså det är ju aktivt, så att, ja. Men nej, precis, just det, den scenen, det är någon toascenen, den förträngde jag lite i snabbt här. Och han har väl även varit på kussar eller på kasino i Tyskland.
Nu är det någon som har fått för att de ska börja borra min vägg här.
Nej.
Fan, ja, det borrade
Malin, som... vad gör du?
jag vet inte om det överhuvudtaget gick in. Jag vet inte om du hör det här.
Jag hör inte det.
Nej, jag tror att de som... jag ska se om det går in någonting på... nej, jag kan inte spela tillbaka. Jo, men jag tror tyvärr att det hördes ganska för mycket. Vi hoppas att den idioten inte borrar klockan 21:28 en gång till. Säg det där sista en gång till.
Jag vet inte, men just det. Att han efter det här försöket att skjuta, så är han ju i Tyskland också och spelar på kasino. Mm. Jävla massa pengar.
Slanga bensin gör han också.
Det är han väldigt dålig på. Eller han lyckas ju, men han är medioker på själva starten, så att säga. Mm. För han får ju in bensin i käften. Nu ska inte jag påstå att jag hade varit bättre, men det, ja. Han får väl det han förtjänar, så att säga, om man nu ska sno någons bensin. Men det säger väl en del om att han tar sig till Tyskland och förbrukar väl i princip alla sina pengar där då. För han begår väl också bankrån här nästan simultant, eller om det kommer senare.
Jag vet inte om de berättar om det. Alltså det är ju en del av berättelsen att han begår bankrån, och det har han gjort långt tidigare. Och det är ju lite det som gör att de sen kommer få fast honom.
Ja.
Just kopplingen till bankrånen. Men det gör de inte jätte... Det är ju i en av de sista scenerna i första avsnittet som vi får liksom kopplingen till bankrånen. Jag tror inte riktigt att den är etablerad ännu när vi har kommit liksom så här långt in i tv-serien.
Nej, det får man ju se senare då. Men vi vet ju om det, vi som har sett avsnittet, så att säga.
Mm, jo, precis.
Det är ju så han försörjer sig till viss del. Men också gör att han då kan... Han är väl uppenbarligen en spelmissbrukare.
Mm.
Som förstör sitt liv på det sättet.
Precis. Nej, men så att vi har än så länge 4 attentat av Lasermannen Jan Ausonius. Ingen som har dött. Och nu ska vi ta oss till 1977. Och vi ska till att Wolfgang försöker liksom skapa sig som, eller Jan Ausonius, jag har skrivit Wolfgang här, det var därför jag sa namnet. Jan Ausonius försöker få sig lite socialt liv. Han ringer till sin bästa kompis Stefan, för nu ska det bli fest. Hur tog du dig an den här scenen?
Jag tog mig an den med vodka. Nej, det gjorde jag inte.
Men... Du stack ut ögonen med små nålar. Alltså, jag måste bara säga det. Exakt den här scenen kommer jag ihåg från första gången jag såg den. Och jag gjorde faktiskt att jag spolade förbi den, för jag orkade inte se den. Jag tycker den är så jävla jobbig att kolla på.
Ja, nej men... Jag tycker den är asjobbig. Den stör mig också lite grann. Men liksom, för det som händer är att han träffar ju Gustav då, sin tidigare bästa vän får man väl säga. Som, han verkar ha skaffat familj och sådär liksom. Medan för Ausonius går det trögt på komvux. Och liksom säger att han vill bli svensk. Han vill inte vara den där tysken. Och liksom, men verkar må dåligt. Och då ringer han då Stefan
Riesling.
Ja. Som man inte träffat på ett bra tag. Och man hör ju Stefans förvåning.
Voffe.
Ja, precis. Och jag visste ju inte om hur jobbig den här scenen skulle vara. Men jag börjar ju förstå det när liksom han säger att om jag ska ha fest, Stefan frågar när då, och svaret blir ja, när du kan, och du kan väl ta med dig några. Då kommer ju kudden upp i liksom knät till att börja med, för att liksom kunna gömma mig.
Ja.
Och liksom hela den här, han jag kan börja så här, att han klär upp sig liksom i kostym, ja, och hela köret. Och så får man ju se de här då, och de är ju hippies med de som kommer, för vi är ju 77 då liksom, och det är väl två killar och två tjejer, och liksom han har ingen dricka, det finns ingenting som är liksom, det är inte festfixat på något sätt, han har bara klassisk musik, han har lite godis som han bjuder på, men så här, när han får bjuder på en öl av den här Gunnar eller vad han heter, så tackar han nej. Och det är bara liksom, de är så synligt besvärade, och när den här ensamma stackars tjejen har hamnat, eller tjejen har hamnat med dem ensam i vardagsrummet medan de andra är i köket, alltså det är så man ser på henne, dels att hon tycker det är creepy liksom, för att han är uppenbart bizarr. Men också bara liksom försöka, alltså, hon hittar ju ingen ursäkt och tar sig därifrån. Hon säger ju bara någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad hon säger, men att bara, jag måste in i köket, typ, liksom. Och när han kommer ut där, bara, festen är här nu, och liksom, hela den här scenen, från att de kommer till att de till slut går, jag mår så dåligt, jag mår så fruktansvärt.
Ja, nej, men den är ju på riktigt, jättejobbig att ta sig igenom. Alltså, den är plågsamt jobbig.
Ja. Det är sådana scener som jag kommer, när jag ser om den någon gång i framtiden igen, det bara, nej, det här, antingen går jag på toa eller spolar igenom.
Nej, men jag gjorde ju som medvetet du, det valet att faktiskt spola förbi den här scenen, för jag orkade. Jag såg liksom glimtar av den sådär, att jag hoppade 30 sekunder, kollade lite, hoppade 30 sekunder, kollade lite, hoppade 30 sekunder, kollade lite, för jag kan inte med, jag klarar inte av att se hela scenen. Alltså.
Nej, men och så här, och det som jag tycker är lite, ja, men det som, om jag tycker då är lite dåligt med scenen, alltså, för scenen är briljant i sin cringe-ighet och i hur jobbigt det är, men det jag tycker är lite sådär bara är att han tackar liksom nej till öl, sitter och sådär, jag tycker han beter sig mer socially awkward där än vad han gör med Gustav, som han ändå varit ute och druckit öl med. Jag hade nog föredragit att vi inte hade sett honom i krogmiljö innan. Jag pratade om John Asonius nu då. För det blir så här, ja, men öl har du ju druckit innan. Varför så här, det är ju inte, jag tycker när han tackar nej till ölen, så är det som en kille som inte förstår vitsen med att dricka öl.
Ja.
Men vi har sett honom dricka öl tidigare. Förstår du någonstans vad jag var ute efter?
Ja, jag förstår vad du menar. Det var inget jag reagerade på överhuvudtaget. Men...
Och det är verkligen detaljer, så att det är verkligen inte på liksom, jag tycker inte att scenen blir dålig på grund av det. Jag tycker bara att jag hade kanske inte velat se honom sitta och dricka öl på någon krog innan den här scenen.
Nej.
För att då tycker jag, då hade det blivit, det här, vadå, ska vi ha öl? Är det ju som att han säger liksom, han säger inte det rätt ut, men det är som att det är det han menar liksom, när han tackar nej till den ölen. Eller så är det bara jag som tolkar in för mycket. Det kan också vara så.
Jag tänkte överhuvudtaget inte på det när jag såg den här scenen. Eller när jag snabbspolade igenom den här scenen. Kanske var därför jag inte reagerade, för att jag faktiskt tittade så jävla noga på vad det var som faktiskt hände, för att jag orkade inte. Men ska vi släppa den här scenen nu, och så får vi gå och skamskölja oss på något sätt.
Ja, nej, men vi kan ju, för det vi inte sa innan är ju att Torin har dratt chefskortet om att de ska göra en fantombild. Det är ju faktiskt relevant att säga. Det skedde ju innan den här flashbacken. När Sten Ljunggren då har sagt att jag tycker vi ska göra en fantombild. Och många tycker att det är negativt då, med tanke på fantombildernas effekt på under
Palmeutredningen,
precis. Men för sen, vad gör han? Han ringer och byter namn innan vi då är tillbaka till hösten 91, så att han byter namn för första gången då liksom. Precis. Men det är också detaljer liksom.
Ja, för
nu ska det skjutas igen.
Ja, och för det som blir liksom det som gör att de faktiskt sen publicerar fantombilden, det är ju för att den 8 november 1991 så lyckas ju lasermannen för första gången faktiskt ha ihjäl någon. Han skjuter en student som Radman i närheten av KTH, som sen dör dagen efter på Karolinska sjukhuset. Och då får vi ju det första dödsfallet. Det är ju då som lasermannen faktiskt för första gången har ihjäl någon. Och då bestämmer de sig att de ska gå ut med den här fantombilden. Samtidigt så passar ju en Ausonius på att dra till Sydafrika. Nej, han drar till Las Vegas först. Sen han drar till Sydafrika lite senare. Han drar till Las Vegas och spelar, fortsätter spela bort sina pengar.
Ja,
Sydafrika drar han till lite senare. Men sen på den här presskonferensen, det är en liten sån här rolig cameo. För den som ställer första frågan på presskonferensen den 14 november, alltså några dagar efter det första dödsfallet, det är ju faktiskt Gellert Tammas själv som gör en liten roll här som nyhetsreporter på presskonferensen.
Okej. Okay. Ja, jag vill stanna kvar lite kring Sam Radman och det som händer. Alltså just själva skjutscenen tycker jag är intressant. För där tar de ett filmgrepp som jag kanske inte uppskattar.
Nej, jag skrev precis tvärtom i mina noteringar. Du tänker på det här.
Såklart, du har fel i allt.
De har satt kameran rakt på David Dencicks ansikte så att man får liksom en helt annan typ av fotografi av mördaren i det här fallet. Att han liksom, det är en steadicam i princip på hans ansikte. Efter att
jag skulle nog tro att de har satt en kameraställning på honom för att den studsar så pass mycket. Men det är ju detaljer liksom. Men det är verkligen, för minsta rörelse han gör så hänger kameran med honom. Och det blir intensivt, det blir det. Men jag tycker att det blir lite märkligt. Sen är det 10 sekunder. Så att det
jag har skrivit att jag tyckte att det var jävligt snyggt. Jag gillade liksom det filmiska greppet och jag tror att jag gillade just för att här, det händer liksom någonting när han faktiskt dödar någon här.
Det är sant.
Att vi får liksom en tempoökning. Ja, tidigare så har han skjutit 4 personer som inte har dött. Nu har vi ett dödsfall, även om han inte liksom dör direkt utan han dör senare på sjukhuset. Så det liksom blir en tempoökning för att nu blir det på något sätt allvarligare. Nu har vi en mördare. Tidigare har vi bara haft en attentatsman, men nu har vi faktiskt en mördare som jagar.
På det sättet är det snyggt att visa det på något sätt. Absolut, det håller jag med om.
Nu börjar de borra här i väggen, men du pratar på
det. Så får det vara. Jag vet inte om jag tyckte att det var det bästa jag såg i serien. Men det är verkligen, det är 5-10 sekunder, det är ingen stor grej. Däremot så tycker jag det är roligt också att vi får ju... För här är ju då polismannen Bergqvist, spelad av Ralf Karlsson, eller vad heter han?
Ja, Ralf Karlsson tror jag han heter.
Ja, och där har vi ju vad jag är helt 100% säker på, en hommage till mannen från Mallorca-mannen.
Mannen från Mallorca.
Ja, precis. För att Bergqvist, Ralf Karlsson är väl göteborgare. Han pratar i alla fall med göteborgsdialekt. Och på hans vägg sitter ju då en IFK Göteborg-vimpel. Precis som det gör på, är det Janis vägg i mannen, Mallorca-mannen. Och jag tycker till och med, jag skulle ha sett om den scenen, letat upp den i mannen från Mallorca. För jag tycker till och med att kameravinkeln är lik i hur man ser den. Så jag är helt 100% säker på att det här är ju inditsatt, men som man gör. En liten hommage liksom till att...
Ja, det är en intressant tanke att det skulle vara det faktiskt.
Ja, men för att annars så ser jag inte poängen med att ha den där alls.
Nej men absolut. Om det nu inte var så att den faktiskt satt en sån i verkligheten och att de vill vara verklighetsnära. Ja, men absolut, jag köper att det skulle kunna vara en sån koppling. Och den är ju intressant i så fall. Förutom att fantombilden sprids som en presskonferens så börjar man också i polissammanhang här prata om att det finns ett visst stöd för Lasermannen. Att det har kommit liksom affischer och lappar om stöd Lasermannen. Och det kommer jag ju faktiskt ihåg själv. Jag gick ju på, vad kan jag ha gått i, 7:an? Gick på högstadiet i alla fall där.
Ja, du är ju ganska mycket äldre än vad jag är. Så att,
Och kommer ju faktiskt ihåg att vi hade ju en hel del rassar på min skola. Och det cirkulerade ju, som jag minns det så var det någon som hade liksom t-shirten Lasermannen en ljuspunkt i tillvaron. Som är en extremt osmaklig t-shirt
satan.
Att ha givetvis. Men alltså, det fanns ju den typen av rasism, alltså det fanns ju den typen av öppet stöd för den. Alltså, vi kommer ju sen till de här kungsträdgårdskravallerna den 30 november. Alltså skinnskallerasismen var ju betydligt mer... Alltså idag har vi en annan typ av salongsrasism, alltså rasism klädd i kostym och slips. Rasismen på 90-talet, den var ju mycket mer påtaglig i det att det var bombjackor och rakade skallar och Sieg Heil.
Ja, exakt.
Och Lasermannen är en ljuspunkt i tillvaron. Även om det är lite... den är jävligt osmaklig, den är fruktansvärt osmaklig. Jag ville bara nämna det som ett exempel från min uppväxt i Borås på 90-talet.
Ja, det är en väldigt bra shout tycker jag där för dig.
Mm.
Jag tycker också det är symboliskt att när Ausonius ser fantombilden så tar han av sig sina glasögon direkt. Det antar jag verkligen är... Han bara, shit, nu får jag... För, inte för att den är superlik, men han vill väl ändå göra sig så olik den som möjligt.
Ja.
Och jag tror det är väl i avsnitt 2, vill jag minnas, så provar han ut nya linser och sådär så att han byter ögonfärg och hittar dit. Jag tror inte det sker i det här avsnittet. Men i alla fall, vi ska ju tillbaka till 78.
Det fantastiska året då jag föddes.
Just det, det var ju... Ja, vi kanske ska skippa det då.
Detta nåden. Så. Jag föds, pappa Egon dör.
Ja, och de är på begravning. Och jag antar att vi ska se de här andra kvinnan och de här småbarnen som då, alltså egentligen Lasermannens halvsyskon då, eller?
Det är det jag förutsätter att det är. För att ja. det har du ju berättat väldigt mycket om i boken, Gellert Hammers bok. Där pratar de mycket om hans kvinnoaffärer och hans andra familjer som han har.
Ja.
Det har vi inte fått, alltså det har vi fått hintat om lite grann. Och vi får det fram, lite mer uttryckligen i bilfärden hem sen från begravningen.
Ja, men serien lägger ut det på ett sätt som att förstår inte du att det här är hans nya fru och barn så gör det ingenting.
Nej.
Men tillräckligt mycket hintar om det ges för att man ska dra slutsatsen. Men det är inte relevant för storyn som berättas egentligen.
Nej, och jag
så
kan
därför behöver man inte säga det rätt ut.
Liksom. Nej, och jag kan någonstans uppskatta det här när man inte blir skriven på näsan. Utan du
det
får
vi
faktiskt...
pratat om förr.
Ja, jo. Okej, okay, jag behöver inte säga det.
Nej, men jag menar, nej, det var mer att vi är ju såna båda två. Att liksom... Mm. Inte Yngve Malmsteen more is more, utan någon annan Malmsteen less is more.
Just så. Nej, men också, det är ju intressant i den här scenen, eller den här liksom flashback-scenen från slutet på 70-talet, när han säger liksom, jag tror att jag är ett monster.
Mm.
Och han refererar till primalskriket, han går återigen till läkaren, och han blir här faktiskt intagen på Beckomberga.
Ja, där vill han inte vara.
Han blir tvångsintagen. Nej, men han definierar ju sig inte som psykiskt sjuk.
Nej.
Han är ju liksom inte en person som ska vara på Beckis.
Nej.
Det är ju liksom bara de här avvikande, de här knäppskallarna som ska vara på Beckis. Och Jonna av Sonus är ju inte en knäppis i, enligt sig själv i alla fall.
Nej men liksom, för han pratar ju lite med Gustav då, som dyker in, och att liksom, för den här historien om att han ringer då den här kvinnan vars barn han har skrämt 20 år tidigare är ju ett tecken på att du inte är helt frisk. Och det börjar ju till och med Gustav fatta där liksom, att så kan du inte göra. Liksom. Men det är ju intressant det här att liksom, han går ändå dit igen till den här kvinnan eller läkaren och blir inlagd, men sen försöker ju allt, han tar sig ju därifrån också, men det är verkligen en kamp för honom, för den här vårdaren vill ju tycka att de har pratat klart om det, bara, vi har inte pratat om något om det.
Nej.
Och att han kallar den här andra snubben för knäppis liksom, som ligger i sängen bredvid och sådär, liksom.
Jo, men vi får ju från alltså, de här 70-tals flashbacken så får vi en ganska tydlig om en komplex bild av Jonna och Sonus och vilken typ av personlighet han är.
Ja.
Att han är liksom en väldigt störd person.
Ja.
Om vi återigen då ska använda oss av det kanske lite nedsättande uttrycket.
Ja. Det är ju någonstans intressant att så här, han reagerar ju inte så mycket på själva begravningen heller, men det är ju sen på bion så bryter han ju ändå lite grann ihop, så att det finns ju ändå någon form av känslor där. Sen hinner han ju inte bryta ihop helt och fullt, eftersom att det är då Gustav kommer in och liksom, då måste han ju bete sig igen. Men han är ju i bilen hem, men han är ju helt oförstående till varför mamman har gråtit så mycket över pappan, för att han ju var ett svin och hit och dit liksom. Så att, ja men, ja, det är en komplex familj, det är en komplex person, det får man ju säga.
Mm. Och här någonstans så börjar ju serien, alltså första avsnittet, att i någon mening att rundas av. För vi får inga fler attentat i det här avsnittet. Däremot så får vi de här kopplingarna till 30 november-kravallerna med autentiska filmklipp från... Mm. Från nyhetsinslag. Och det här, det är väl, jag vet inte om jag missuppfattar något i berättelsen och i kronologin här. För de här kravallerna, de är ju 30 november. Det är ju anslutning till Karl XII:s dödsdag. Och det finns ju en hel del vad ska man säga, exempel från det sena 80-talet och det tidiga 90-talet på just den här typen av kravaller där, och även Sverigedemokraterna nämns ju för övrigt i det här sammanhanget som de nyss nazister som de trots allt är. Men kravallerna 13 november, sen åker han ju till Sydafrika och kommer tillbaks och rånar banken den 14 november.
Ja, men det är väl lite fram och tillbaka där. Ja, nej, visst, det är märkligt, absolut.
För i övrigt så är de ganska liksom tydliga i kronologin. Att den följer liksom väldigt tydligt att man inte hoppar i den, liksom i den tidslinjen så hoppar man inte.
Nej, men minns hur bankrån-scenen slutar? Att vi klipps ur den scenen till genom övervakningskamerorna som polisen sitter och kollar på. Det är sant, det motiveras.
Ja, men det, då, ja, då köper jag ju det. Det har du alldeles rätt i faktiskt.
Så att vi ska, det är en flashback det.
Just det, vi ska inte se bankrån-scenen i sitt liksom, i nutid. Vi ska se bankrån-scenen i när de poliserna tittar på övervakningskamerorna.
Det har vilket nog ska vara i typ det ska nog vara i januari. Alltså det ska vara i samband med att han hyr den här Nissan Micran sen då på slutet, alltså, vilket ju är efter årsskiftet eller i alla fall vid årsskiftet.
Precis, det är i januari 92 som man hyr bilen, så då har vi hoppat förbi. Ja, men det har du alldeles rätt i. Det är jag som har förstått fel. De har ju håller rätt i kronologin där helt klart.
Ja, men på slutet här, det vi får veta är att det kommit in över 500 tips sen fantombilden publicerades. Mm. Och man bevakar studentbostäder, man har span på vissa människor, men man känner sig inte ett dugg närmare. Men det kommer ju in här i den här stora gruppen av poliser, två poliser som är lite yngre än den här första polisen. Och jag har inga namn på dem, men jag hoppas du vet vilka jag menar. För han som pratar om att det sitter ju en kula kvar i Dimitropoulos, och att han inte hördes ordentligt, och att det gjordes ingen brottsplatsundersökning, och att det gjordes en väldigt dålig brottsplatsundersökning vid det första skottet. Och där sitter ju Fors och ser inte helt nöjd ut över den kritiken, men han tar väl det någonstans. Så att det är ju, vi får ju nästan lite, vi har ju det här 30 november-kaoset, vi har det du precis sa om bankrånet och polisen där. Sen har vi också lite så här montagescener där vi ser att poliserna faktiskt får lite, ja, men de går med lite metalldetektorer i snön och faktiskt hittar saker. Och vi har ju då Torin och Torstensson, den andra huvudpolisen kan man väl säga, som pratar om att, ja, men kanske ville han bara döda. Nu har han dödat en person och han har inte skjutit någon på flera veckor. Det är väl typ på nyåret där liksom. Kanske får vi aldrig se honom igen.
Nej.
Alltså sådär. Och att liksom det dilemmat att, ja, men skjuter han ingen mer så har vi inget att gå på. Alltså att liksom, ska man hoppas att han skjuter en person till för att ha en möjlighet att ta honom, eller får man acceptera förlusten och sådär liksom. Ja. Och det kan jag förstå. Där tycker jag faktiskt, där får jag väl säga, där tycker jag Sten Ljunggren och Sten Johan Hedman, som ju jag tycker då ser ut exakt som Fritte Fritzson. Vilket var jätteroligt. På hans Wikipedia-bild i alla fall, ska
jag
säga.
Ja, nej, men jag håller med, det finns vissa likheter. Ja. Exakt som håller jag väl inte med om, men
nej,
likheter finns.
Exakt som. Men det är någon bild som Fritta har som sin visnings sådär, som ger lite likt. Men i alla fall, liksom, jag uppskattar den scenen mycket mer. För där tycker jag de känns mer som två rutinerade poliser som går och pratar och liksom har det lite jobbigt i sin utredning.
Nej, men för att det, liksom, den sista scenen, det är ju då att han hyr den här tjejbilen, Nissan Micra, den 21 januari 1992. Och det är ju bara några dagar innan han ska göra ett dubbelattentat den 23 januari, vilket kommer i nästa avsnitt. Och den här Nissan Micran kommer ju få en stor betydelse i polisutredningen, kan vi ju redan nu berätta. Men mer ska vi väl egentligen inte säga, för att det är ju här den första avsnittet tar slut och det är här eftertexterna börjar rulla.
Det är det ju.
Ja, det som är lite intressant, för här kommer ju dock en koppling faktiskt till politiken, för i eftertexterna, jag vet inte om du kollade igenom eller satt kvar efter, ja, för där har man ju samtida klipp just med Nydemokrati. Man väldigt tydligt fokuserar på Nydemokratis rasism och den rasismen som fanns hos Nydemokratis politiker under 90-talet. Så där finns det ju ändå med som en liksom tydlig komponent i eftertexterna.
Det gör det, ja. Ja, det är sant. Mm. Det är som att man har lagt in det där. Ja, men jag tycker att man får med, visst, man kanske väljer att inte fokusera lika mycket på det som Gellert Samas gjorde i boken, men jag tycker att man får med det fullt tillräckligt, tycker jag.
Ja, absolut, jag har inget problem med det alls egentligen. Det är mycket mer, det är tydligare i boken.
Det är det absolut. Det är det absolut. Men någonstans är vi väl, ja, det sista vi ser är att han sätter på någon sån form av silencer på sin pistol, liksom att den ska vara lite tystare. Han har köpt den här korta pistolen då för att kunna ha den gömd i
Ja, just det, och det är nu han är nere i Sydafrika och handlar.
Han har varit det, precis. Men det går ganska fort.
Det är en väldigt kort scen, men det är ju lite typiskt att det är just Sydafrika, apartheid Sydafrika, som man åker till.
Exakt.
Och vet ni inte vad apartheid är, så får ni slå upp det ordet i era obildade pöbel.
Men vi har ju också haft någon, polisen har haft span på någon ung nynazist som tror att han är cool med att sparka på i luften i sitt fönster, och det har varit någon eller något förhör med honom som man, du är ju aktiv i Sverigedemokraterna liksom, och sådär, ja men jag skjuter ju inga jävlar, alltså, sådär, liksom. Så att man får samtidigt, man får se polisen famla lite, att de inte är riktigt där de vill vara, samtidigt som då Ausonius gör sig redo för att, ja, men lite grann ändra sitt modus operandi, om vi ska säga så då. Och där är vi, ja, mer om det vet vi ju inte, om vi inte har sett längre då. Men
nej, jag tänker att vi spoilar ju inte, jag har ju inte sett avsnitt 2 än den här omgången, så att jag vet ju inte exakt vad som kommer att hända, hur de, liksom, hur de lägger upp det, för det var liksom så pass länge sedan jag såg avsnitt 2. Men det ska vi ju göra om en månad, eller vi ska göra avsnitt om avsnitt 2 om en månad, alltså den 15 oktober kommer del 2 av Lasermannen. Jag gillar för övrigt det här att simultant som vi spelar in så lägger jag upp en bild på poddens Instagram och du likar bilden samtidigt som vi spelar in. Så jävla fokuserade vi på vad vi gör här. Alltså. Jag gillar det ändå. Vi har simultankapacitet.
Ja, precis. Nej, men jag har ju också suttit och insett här att nu kommer vi ju in i den här tiden där Sveriges fotbollslag är i Australien och möter Australien 3 gånger inom loppet av en vecka.
Och du tänker, nämns det någonting i Lasermannen, tror du?
Finns det någon som kommer efter? Pratar
de någonting om Sveriges liksom försvarsproblem, om Libro versus fyrbackslinje? Är det någon sån diskussion? Är det något sånt som man pratar om på polis? Det fanns ju en IFK Göteborg flagga där, så att fotbollsintresset finns ju onekligen. Och det är väl en, jag vet inte, det är väl en bra period för IFK Göteborg här tidigt 90-tal, eller?
Det är väl en väldigt bra period. 6 SM-guld på 7 år, eller vad är det? 5 på 6 år, jag minns aldrig. Men vi vann allt.
Ja, och Champions League-deltagande och hit och dit. Bra,
ja, det finns ju, det finns ju 8 stjärnor på officiella Champions League-bollen, och en av dem står ju då för IFK Göteborg som ett av de 8 första lagen som var med i Champions League. Sådär. Mm. Så att, det var en bra tid. Det var bra tid att växa upp som IFK Göteborg-supporter. Sen blev man vuxen och då har det gått mer eller mindre åt fanders i hela mitt vuxna liv.
Ja, men det, nej, men ja. Det tar vi i en annan podd. Det kan vi ta i mästerskapspodden i något sammanhang.
Det kan vi.
Du får gråta ut över ditt blåvitt-supporterskap.
Ja, nästa avsnitt, där kommer ju 1 oktober då pratar vi VM 66. Och vi ska bara tisa om det.
Just så, just så. Men med det tycker jag att vi får vara klara med Lasermannen avsnitt 1. Och gött att vara tillbaka från Bäcktebron. Det var jävligt kul att få prata om Lasermannen. Vi ska inte sätta något betyg än, men jag tror att folk gissar att vi ändå är positiva till det vi har sett än så länge.
Ja, men är vi lika positiva som Leif G.W. Persson, som vill kalla det för den bästa svenska polisserien som någonsin gjorts? Eller vad
jag vill inte säga någonting än. Jag vill inte säga någonting än. Jag vill vänta med mitt betyg till, eller så sätter vi betyg på avsnittet. Nej, det gör vi inte. Vi sätter betyg när allting är klart om den 15 november då.
Ja, det ska bli sant. Jag ska be dig skicka våra betyg från tid. Du har ju betygen som vi har satt på allt tidigare.
Så att är det något särskilt du är intresserad av? Så kan jag ta fram det här och nu.
Nej, inte, men bara med sådär. Hur många 5 år har jag satt egentligen? Fast det kan vi ta off podd kanske.
Nej. Det här är fruktansvärt intressant för folk som jag ändå hade diagrammet precis framför mig.
Klart, eller, ett diagram klart du hade också.
Kalkylar. Ja, jag har gjort ett diagram över. Nej, det har jag inte gjort. Vi sorterar här från du har högsta satt till lägsta. 5 femmor. 1, 2, 3, 4. Nej, 4 femmor har satt. Du har satt 4 femmor var. Och det är...
En bäckfilm är det såklart det måste vara.
Nej, det är 2 bäckfilmer som du har satt 5 på faktiskt.
Det måste ju vara... Det är inte polismördaren, inte Stockholm Marathon. Det måste vara... Är det polis på statusmus?
Nej, inte polis på statusmus. Det är... Jag kan ju säga det för att folk är inte jätteintresserade att höra dig gissa om vad du har satt 5
på min egen betyg.
Det är Rosanna, Mannen på balkongen, så av Beck-filmerna som du har tagit på. Och sen är det Mannen från Mallorca givetvis. Och Förhöret givetvis.
Just det, den har jag sett om ganska nyligen faktiskt. Mm. Den kan jag se ibland. Det är så mäktig timme.
Ja, Förhöret är ju fruktansvärt. Ja. Jag har, eftersom folk sitter och förbok här, jag har också satt 5 på Nolltolerans.
Just
som du,
det.
Som du satt en 4 på.
Ja, det kanske jag får... Nej, man får stå för betygen man har satt.
Mm. Så är det.
Yes.
Nåväl, vi säger tack och hej till er som har lyssnat. Vi finns på Instagram från Bäcktebron. Det är väl typ där vi finns.
Ja, men det är skit i allt annat. Det är,
det är där jag bara kommer pumpa ut material nu under oktober månad.
Du har redan börjat med snygga, fina bilder på mig. Ja, verkligen. Tack för det.
Varsågod.
Ja. Men vi hörs igen om en månad.
Det gör vi. Hej då.
Hej.